Plenum börjar. Vi har den 12 mars och klockan är 14.00. Vi inleder med närvaroregistrering. Varsågoda. Lagtingsledamöterna John Holmberg och Harry Jansson anmäler om frånvaro från plenum på grund av sjukdom. Det betyder att 27 ledamöter är närvarande, vilket antecknas. Vi inleder idag med en andra behandling. Det gäller ärendet nummer 1, kontroll av brottslig bakgrund hos personer som ska arbeta med barn vid kortvariga anställningar. Lagförslag 5, 2024-2025, jämte social- och miljöutskottets betänkande 3, 2024-2025. Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som ska arbeta med barn för antagande i andra behandling, begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. Andra ärende på listan är en första behandling, rubricerad landskapslag om cybersäkerhet och motståndskraft, lagförslag 13, 2023-2024 och lag- och kulturutskottets betänkande 9, 2024-2025. Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussionen inleds av ledamoten Sandra Listerby som är vice ordförande i lag- och kulturutskottet och ska presentera betänkandet. Varsågod.
Tack så mycket, talman. Jag i egenskap av vice ordförande i lag- och kulturutskottet så får jag äran att presentera vårt betänkande då ordföranden tyvärr inte kan närvara. Det här ärendet är en påminnelse om den nya otrevliga verklighet som vi även på Åland nu påverkas av. Då fler skurkaktiga aktörer i omvärlden vänder sina blickar mot vårt örike i syfte att skada och destabilisera samhället. Vi kunde se och uppleva det senast förra veckan då flera åländska företag utsattes för cyberattacker. Åland är på inga sätt undantagna av denna nya utveckling. Och idag kunde vi dessutom läsa i svensk media att man identifierat 60 hybridattacker i Europa det senaste året. Det här är alltså redan högaktuellt. Syftet med NIS-direktiven är att implementera ett enhetligt regelverk som inte bara stärker cybersäkerheten och motståndskraften hos kritisk infrastruktur utan även ökar tilliten till digitala tjänster i takt med den fortsatta digitaliseringen. Motståndskraftsdirektivet, som vi förkortar till SER-direktivet, syftar till att säkerställa att samhällsviktiga tjänster kan tillhandahållas oavbrutet inom EU:s inre marknad. Direktivets syfte är att stärka kritiska verksamhetsutövares förmåga att förebygga, skydda, reagera på, stå emot, begränsa, anpassa sig och återhämta sig från incidenter. Lagförslaget och de bakomliggande direktiven bildar en rätt så komplicerad helhet och en viktig aspekt är att om en organisation omfattas av motståndskraftsdirektivet så måste den även följa det krav som ställs enligt cybersäkerhetsdirektivet. Vilket innebär ett dubbelt ansvar för både cybersäkerhet och en övergripande motståndskraft. Direktiven innehåller bestämmelser om att även mindre verksamhetsutövare kan omfattas om det exempelvis är de enda leverantören av en kritisk tjänst eller om en störning kan få betydande konsekvenser för människors säkerhet och den ekonomiska funktionen. Det sistnämnda har till följd av Ålands insulära läge en extra dimension inför den kommande analysen av samhällsviktiga aktörer. Talman, Lag- och kulturutskottet har för första gången under den här mandatperioden inte lyckats nå fram till ett enhälligt betänkande. Resultatet av detta blev att en majoritet om 4 ledamöter föreslår att lagtinget antar lagförslag 13/2024-2025, medan minoriteten i sin reservation argumenterar för ett förkastande. Den förestående presentationen av reservationen och återföljande debatt kommer troligen att ge lagtinget en tillräcklig insikt i varför våra åsikter inte är samstämmiga i det här ärendet. Redan i detta skede finns det orsak att konstatera att komplexiteten denna gång förstärks av att den åländska regeringen ligger långt fram i sin hantering av de 2 berörda EU-direktiven. Långt fram till den del att vi denna gång är längre komna med lagstiftningen än Helsingfors. Givetvis är det berömvärt med den ambitionsnivå och förmåga, samtidigt som konsekvenserna av att ligga före Helsingfors försvårar vad gäller möjligheterna att utgående från självstyrelselagen inta likalydande stadganden som annars återfinns i motsvarande finska kontext. Det behöver dock sägas att EU-kommissionens tidsram för att genomföra direktiven förföll oktober 2024, så till den delen är vi inte särskilt snabbfotade. En annan försvårande aspekt är att vi nu rör oss inom rättsområden som till vissa delar inte var aktuella när grunderna för gällande självstyrelselag lades för drygt 40 år sedan. Digitaliseringen rör här inte ett enda rättsområde utan ska prägla områden där behörigheten är delad. En ytterligare komplexitet som utmanat utskottet är att lagförslaget täcker in de båda aktuella EU-direktiven i samma lag. Genom en åländsk fulltextlag implementeras bägge EU-direktiv på en gång. Med den föreslagna lagen sker övergång från en tidigare sektorspecifik modell till en sammanhållen horisontell lagstiftning. Talman, ibland hamnar vi som åländska parlamentariker i en situation där vi, trots att vi vet att ett visst rättsområde kan bli tungt att hantera i framtiden, ändå måste argumentera för att Ålands parlament ska ha full lagstiftningsbehörighet utifrån de åländska förhållandena. Det handlar om att inte bara bevara utan att organiskt utöka den åländska autonomin. Detta ärende är ett typiskt sånt fall och vi inom majoriteten har därför valt att ansluta oss till regeringen Sjögrens linje om att lagstiftningen till väsentliga delar torde ligga inom lagtingets behörighet. Från majoritetens sida kan vi inte heller se några risker med att lagförslaget antas och förs till den sedvanliga lagkontrollen. Resultatet av kontrollen kommer i händelse av att OD och HD finner brister i förslaget att ge landskapsregeringen värdefull vägledning i den fortsatta hanteringen av de 2 EU-direktiven. Dessutom kommer denna kontroll att visa var behörighetsgränsen verkligen går. Avslutningsvis är det angeläget att framhålla att det i dagsläget är svårt att överblicka de finansiella effekterna av lagförslaget. För de samhällskritiska aktörerna ligger det i högsta grad i deras eget intresse att fortsätta arbetet med att motverka alla former av risker. Och vad gäller landskapsregeringens dubbla roller som både rådgivande instans och tillsynsmyndighet kan konstateras att upplägget än en gång ställer krav på en noggrann avgränsning inom det interna arbetet. Här kommer återsystem med överenskommelseförordningar att förhoppningsvis underlätta den fortsatta processen. Men talman, allt det sistnämnda är helt beroende utfallet av den kommande lagstiftningskontrollen i Ålandsdelegationen. Tack.
Tack för det. Vi har 5 repliker begärda. Den första går till ledamoten Ville Valve. Varsågod.
Talman, ledamoten Listerby talade om den nya otrevliga verklighet som vi lever i. Och den som har läst betänkandet kan ju konstatera att det skapar ju inte någon god stämning, det här betänkandet. Vi kan läsa att kraven blir betungande för mindre verksamhetsutövare. Vi försämrar åländska aktörers konkurrenskraft. Ökade kostnader både för aktörer och landskapsregeringen själv nämns i betänkandet. Nota bene, inte reservationen. Och jag hickar särskilt till när jag noterar att detta är tydligen är en självstyrelsepolitisk testballong för regeringsblocket. Så jag har två frågor. Det ena är att är cybersäkerhet rätt ämne att testa behörigheter i? Och den andra frågan, är ledamoten Listerby trygg i att detta blir bra? Ser ledamoten Listerby några risker för den händelse att Ålandsdelegationen väljer att underkänna vissa bestämmelser i lagförslaget?
Ledamot Listerby, repliksvar.
Tack så mycket, talman. Och det var ju synd att ledamot Valve inte blev upplyft av betänkandet till den delen. Men ska sägas att även om verkligheten beskrivs som dyster så är den de facto det som verkligen sker och händer och det som alla aktörer, privata som offentliga, behöver förhålla sig till. Så att göra det här jobbet med att skydda sig mot de här attackerna, cyberattacker och hybridhot i stort, så måste ändå göras. Vi kan inte riskera att de åländska aktörerna som till den delen identifieras som kritiska för vårt samhälle inte kan uppfylla den här nivån på krav för att skydda sig själva och i längden oss, befolkningen. Tack.
Ledamot Valve, andra replik.
Ja, talman. Lagförslaget väcker ju många frågor. Alltså ledamoten Listerby också inne på det, både i sitt anförande och repliker. Hade vi kunnat säkerställa detta på ett annat sätt? Och när ledamoten Listerby är inne på att skydda vissa aktörer, jag tänker inte specificera vilka det är, men jag konstaterar bara att bedömningen av vilka aktörer som är skyddsvärda varierar betänkligt beroende på vilken approach som man väljer i den här lagen. Så jag återkommer egentligen till min grundfråga. Är cybersäkerhet rätt ämne att testa? Tack.
Avslutande replik för ledamot Listerby.
Tack så mycket, talman. Som vi kan konstatera och som konstaterades också i betänkandet och i mitt anförande så beaktar inte självstyrelselagens nuvarande form digitaliseringar överhuvudtaget. Digitaliseringen är liksom inget eget ämne utan det ska genomsyra alla verksamheter. Så till den delen så är det här oerhört viktigt att testa den här behörighetsgränsen på det här sättet. För det kommer att ytterligare bli aktuellt med den här typen av lagförslag. Och vi behöver få tydligt var gränserna går för framtiden.
Nästa replikställare går till ledamoten Christian Wikström. Varsågod.
Jo, tack herr talman. Det är ju alltid intressant med självstyrelsepolitik, men i likhet med föregående talare så kan man inte låta bli att fundera att är det verkligen inom området cybersäkerhet som vi ska testa vår behörighetsgräns går? Hur mycket unika särarter kommer vi att bevara genom att just testa vår behörighet på det här området? Cybersäkerhet är något som är viktigt, men det är också väldigt spetskompetens, beroende av spetskompetens. Och jag tror att ett fortsatt samarbete med Finland i det här fallet skulle gynna Åland som helhet. Jag tror att när man gör såna här testballonger på så här komplexa områden som blir väldigt svårt att hantera, så riskerar det också om det inte faller väl ut. Och det står ju också i betänkandet att ja, men det här kommer få ganska stora konsekvenser för det åländska samhället när vi gör på det här viset. Det riskerar också att skada förtroendet för självstyrelsen. Så jag tror att man är inne på helt fel väg nu när man går den här vägen. Och förstår inte riktigt varför man ska ha så bråttom med det här. Tack.
Ledamot Listerby, svarsreplik.
Ja, med tanke på att, tack talman förresten, med tanke på att den här tidsperioden för att implementera de här direktiven löpte ut redan i oktober 2024 och vi riskerar att få ganska saftiga böter om vi inte lyckas uppfylla de här kraven, så ställer jag mig inte bakom uttalanden om att det här inte är så bråttom. Utan vi går ju vidare på det här sättet för att vi ser att det brinner. Det brinner i andra änden, så att säga. Och jag vidhåller mitt tidigare svar. Det är viktigt att testa de här behörighetsgränserna gällande digitaliseringen. För det här är inte det enda digitaliseringsärende vi kommer att handha den här mandatperioden heller. Och de enda som kan avgöra om det är åländsk behörighet eller om den här behörigheten faller under Finland, det är lagstiftningskontrollen. Så vi behöver gå dit och vi behöver utveckla vår självstyrelse även inom digitaliseringen.
Ledamot Wikström, andra replik.
Jo, tack herr talman. Alltså att det här ska vara bråttom, så det är nog väldigt överdrift som man kommer med här. Det är 23 stater som inte har implementerat det här, inklusive Finland. Så att vi skulle råka ut från några böter för att vi inte är först på bollen av det här eller med i första planhalvan i EU. Så det måste man ju ändå säga att det finns ju ingen sån risk att vi skulle råka ut för böter på det viset. Då skulle ju halva EU snart landa på böter för att de inte implementerar det här. Så det kan jag nog inte alls hålla med om. Jag tror att det här handlar mycket om att man har lagt fram ett förslag. Det har kommit i utskottet, man märker att okay, det här kanske blir lite svårt att hantera, hur ska vi göra det här? Men på grund av att man vill inte skada regeringens prestige så gör man ju så här att man fortsätter att fullfölja det här. Oavsett konsekvenserna, och det kommer ju bara bli, ja, vi får se vad det blir. Jag tror inte att det här kommer sluta bra.
Ledamot Listerby, andra replik, svar.
Tack så mycket. Talman, och som konstateras också i betänkandet så är behörighetsfrågan till vissa delar oklar ännu och kommer att så vara tills att vi får ett avgörande i Ålandsdelegationen. Gällande vilka grunder utskottet har fattat sina beslut om betänkande till så känner jag mig mer trygg med att lita på de sakkunniga som har hört i området framom ledamot Wikström. Tack.
Nästa replikskifte går till ledamoten Henrik Lötman. Varsågod.
Talman, ledamoten Listerby belyser de saker som jag skulle ha sagt i Socialdemokraternas anförande. Så för att inte förlänga debatten passar jag på att säga att också Socialdemokraterna stödjer den här lagen.
Ledamot Listerby avstår repliksvar. Följande replik går till ledamoten Stellan Egeland. Varsågod.
Tack talman. Jo, det mesta det jag hade tänkt säga jag har ju redan sagt så här, men jag tänker också på det här att det finns 27 medlemsstater i EU och 23 av dem har inte implementerat det här ännu. Så att den där brådskan vet jag inte om jag känner mig så upphetsad över. Det fanns ju också ett EU-direktiv om korttidsanställningar som vi struntade i 20 år, så att nu borde vi kunna vänta åtminstone tills Finland har kommit med sin cybersäkerhetslag. För kommer vi inte stöta på vissa problem nu när vi kommer före Finland?
Ledamot Listerby, repliksvar.
Tack talman. Att behörighetsfrågan till vissa delar kan vara delad, det är ju redan det vi är fullt medvetna om. Men riskerna med att vi skulle dela behörighet med Finland så ser vi som förmodligen fullt hanterbart i den delen. Det är inte enda rättsområdet där vi skulle ha någon typ av delad behörighet. Men som sagt, vi får se hur lagstiftningskontrollen faller ut och inom vilka delar den här lagen kommer att falla under åländsk behörighet och eventuellt inom vissa delar som inte kommer att göra det.
Andra replik, ledamot Egeland.
Tack talman. Ledamoten säger här att man anser att riskerna är inte så stora så att det kommer säkert att gå bra det här. Men det man använder självstyrelsen till här nu, det är ju att göra det dyrare och krångligare för åländska företagare. Just för att man vill köra den här testballongen och se om man kan få den här behörigheten. Känns det faktiskt som riktigt rätt ärende att göra det?
Avslutande repliksvar, ledamot Listerby.
Tack talman. När det gäller cybersäkerhet och motståndskraft så kommer de åländska företagen ändå att behöva leva upp till de här kraven för att kunna skydda sig själva, sin verksamhet, sin serviceproduktion och sin produktion av exempelvis livsmedel. Vilket är den typ av verksamheter som omfattas av de här direktiven. Så att nej, jag anser inte att den här lagen påför de åländska aktörerna mer kostnader. Det är någonting jag anser att vi har fått klarlagt i utskottet. Så att till den delen, nej.
Nästa replik går till minister Ingrid Zetterman. Varsågod.
Talman, jag vill tacka utskottet för ett väl genomfört arbete med en ganska komplex lagstiftning. Vice ordförande plockar också inledningsvis sitt anförande upp en kontext där vi ser att det här är inte bara ett hot utan det här är reell verklighet. För alla samhällen i Norden uppfattas i vissa sammanhang en av de mer drabbade regionerna av till exempel cyberattacker och andra hybridhot. Så det här är en verklighet där vi lever i, där vi som lagstiftare är skyldiga att förstås göra det som är det viktigaste uppdraget för alla lagstiftare. Det vill säga skydda befolkningen. Jag vet och förstår också utmaningarna för utskottet att hantera behörighetsfrågan. Det var en sak som landskapsregeringen var transparent med redan i sitt lagförslag, att här kan föreligga gränser. Och det viktiga är att vi nu får behörigheten klarerad så att vi kan göra det vi ska gentemot befolkningen.
Ledamot Listerby, repliksvar.
Tack talman, jag kan väldigt långt identifiera det ministern säger om att det här är oerhört komplext och har varit utmanande för utskottet att sätta sig in i detaljer, och det avslöjas också genom den långa hörande listan som framkommer i slutet av betänkandet. Vi har verkligen genomlyst det här ärendet från alla håll och kanter, och vi har vänt på skulle jag säga varenda sten och landat i att det här är vägen framåt för att, som ministern så tydligt säger, kunna skydda de åländska medborgarna i form av att skydda de här kritiska verksamhetsutövarna. Tack.
Andra replik, minister Zetterman, varsågod.
Talman, jag uppfattar att utskottet har agerat mycket ansvarsfullt i det att man nu för vidare den här lagstiftningen. Alternativet, att förkasta lagen, innebär ju givetvis det att vi fortsatt lever i ett limbo i den här frågan. Och vid en större hybridattack eller cyberattack så vet vi helt enkelt inte vilken myndighet som är ansvarig. Det här behöver klareras snarast. Det är viktigt. Sen vill jag bara också understryka det att jag tycker att utskottet har gjort bra överväganden där man till exempel skriver då att landskapsregeringen behöver i sin utformning sen av det praktiska se till att man inte snedvrider konkurrensen. Det är förstås en skrivning som också landskapsregeringen tycker att det är viktig, och det här kommer att bli en balansgång. Vi vet att man nu i riket på väg att ta sin lagstiftning gäller de här områdena här inom kort. Och vi hoppas på att kunna samarbeta kring best practice i de sammanhangen så att inte vi skulle förvrida konkurrensen för de år.
Avslutande svarsreplik, ledamot Listerby, varsågod.
Tack så mycket, talman. Ja, som ministern återigen påpekar att det här lagförslaget är till för att skydda oss mot yttre hot, och att hotbilden faktiskt är allt mer förstärkt, vilket också synliggörs bara de senaste veckorna. Lite trist att utskottet inte kunde vara eniga, men reservisterna, tänkte jag säga, de får redogöra för sin reservation i sina egna anföranden, och så hoppas jag att lagtinget kan bilda sig en uppfattning kring varför de här olika uppfattningarna ändå kvarstår.
Då är det dags för följande anförande som hålls av lagtingsledamot Veronica Törnros. Varsågod.
Talman, jag har tillsammans med två kollegor i lag- och kulturutskottet, ledamot Anders Holmberg och ledamot Johan Lindström, lämnat in en reservation då till lag- och kulturutskottets betänkande gällande cybersäkerhet och motståndskraft. Och för det första så vill vi säga, jag ska presentera reservationen, och det kommer jag göra i fyra korta punkter. Det är behörighetsfrågan, det är miniminivån på åtgärder, det är ekonomi och kompetens, och det är den tvåhuvade myndigheten. Men först vill jag säga att vi förstår ju alla att Åland med sitt isolerade läge så är cybersäkerheten en särskilt kritisk fråga. Vi är beroende av stabila digitala förbindelser för transporter, handel, administration, sjukvård med mera. En allvarlig cyberattack mot vår infrastruktur kan isolera oss från omvärlden och orsaka långtgående konsekvenser både av praktisk och ekonomisk natur för både offentlig och privat sektor. Därför är det av yttersta vikt att vi tar dessa hot på allvar och vidtar åtgärder. Att skydda vårt digitala samhälle är en investering i vår framtid. Låt mig börja helt kort med behörighetsfrågan. För det första vill jag säga att vi reservanter är inte rädda för att testa den åländska behörigheten. Det är ju nämligen enda sättet om vi vill utveckla vår självstyrelse. Det är ingen annan som kommer att göra det. Striden som vi just förlorade i högsta domstolen, alltså om inteckning i bil, var ett medvetet aktivt beslut från utskottets sida att testa behörigheten i just den frågan. Så det vill jag vara tydlig med. En liten historisk tillbakablick så visar att det här är ju inte första direktivet som implementeras som rör cybersäkerhet och motståndskraft. Det första cybersäkerhetsdirektivet det kom redan 2018. Och motståndskraftsdirektivet som förkortas CER kom 2022. Och här, bästa ledamöter, är det viktigt att notera att Sverige och Finland valde helt olika sätt att implementera det direktivet. I Finland så valde man sektorspecificerade myndigheter som tog ansvar för olika saker. I Sverige valde man en mera rak linje med en myndighet som fick som ansvar då att implementera detta. Och den här skillnaden är väsentlig när vi kommer lite längre fram i resonemanget. När NIS-direktivet införlivades 2018 så gjorde landskapsregeringen då bedömningen att det inte var vår behörighet utan det var rikets behörighet. Och nu vet vi att man då gör en annan tolkning. Ett av problemen med de här direktiven det är precis som vice ordförande nämnde här tidigare, det att det finns inga skrivningar i självstyrelselagen. Det är ett område som är odefinierbart om man säger så. Men vi vet redan nu i samband med hörande och den information vi har fått att man från rikssidan anser att NIS-direktivet är delad behörighet men att motståndsdirektivet är rikets behörighet. Vi vet också att det finns frågetecken när det gäller bolag. Vilken lagstiftning är det som kommer att ta företräde? Är det bolagslagstiftningen? Är det delar av självstyrelselagen? Går det som näringslagstiftning eller vad är det som kommer att gälla? Om ni nu bästa ledamöter och åhörare tänker på det jag inledde med att säga att Sverige har valt en väg med en myndighet. Finland har valt sektorspecificerade olika myndigheter så har Ålands landskapsregering nu valt den svenska modellen. Den svenska modellen gör det då att det blir väldigt svårt med överenskommelseförordningar som är ett sätt där ett land, i det här fallet Åland, kanske har lagstiftningsbehörigheten men man vill att förvaltningsbehörigheten ska överföras till andra. Jag stoppar där med behörighetsfrågan men sammantaget så anser vi inte att den är tillräckligt utredd i det föreliggande förslaget. När det sen gäller miniminivån så är det helt klart så att Ålands landskapsregering har skruvat till det lite mer än vad man har gjort i omkringliggande regioner. Det här står att läsa i framställningen och det står också att läsa i lag- och kulturutskottets betänkande där man skriver från majoritetens sida citat. Utskottet har erfarit att det föreslagna lagförslaget vid tillfälle inför strängare regler än vad som är nödvändigt. Det är ett direkt citat ur utskottets eget betänkande. Det är ju så att man ska dela in olika verksamheter då i högkritiska sektorer och andra i kritiska sektorer. Och när man gör den här uppdelningen så finns det ett visst mån av tickande där. När man lyssnar runt hur man har valt att se på det här i riket så har man varit väldigt försiktig med att införliva allt för många företag medan vi har fått indikationer att landskapsregeringen möjligen tänker sig en annan linje. Motståndsdirektivet leder ju så att säga per automatik också till att cybersäkerhetsdirektivet aktiveras precis så som vice ordförande också nämnde och det gäller både privata och offentliga. Och här är vi från reservanternas sida rädda för att det här gör en sämre konkurrenssituation för åländska företag. Vi är också tveksamma kring utbildningsbiten eftersom vi har erfarit att varken högskolor eller universitet som vår högskola och vårt gymnasium har täta diskussioner och intentioner och samarbete med. De ingår inte på rikssidan. De är helt exkluderade. Så här ser vi en skillnad. När det sen gäller ekonomin och kompetensen punkt 3 så är det här betydande kostnader. Det är osäkert vad det är för kostnader. Men läser man på sid 53 i allmänna motiveringen i landskapsregeringens lagförslag så ser man att man klart och tydligt skriver att man avser inte ersätta för kostnaderna. Utan det är upp till var och en sen att hantera det på eget vis. Av det här kan man säga att det här är egentligen hela digitaliseringen ett ekonomiskt slukhål. Det finns liksom ingen gräns hur mycket pengar det här kommer att kosta innan det är färdigt. Och tyvärr är det så att digitaliseringen är ett hot mot vår självstyrelse. Därför att vi har inte längre råd att ha system framtagna för 30 000 personer när summan för 5,5 miljoner är ungefär densamma. I lagförslaget är det oklart vem som ska stå för notan, men tittar man på hörande och går igenom remissvaren som har kommit så är det klart och tydligt, där uttrycks en stor oro. Både från privata och offentliga bolag och också från kommunerna. Ytterligare sen det som är ett bekymmer, det är kompetens. Det finns ett fåtal experter på Åland. Och vi har från reservanternas sida svårt att tro att just de få experter som finns är intresserade av en offentlig anställning med den lönenivå som finns i offentlig anställning jämfört med det privata. Vi är också mycket tveksamma, men det är också majoriteten i utskottet, till en myndighet med dubbla funktioner. Både rådgivande och övervakande. Det känns inte riktigt okej, och det är det många också som det framgår ur remissvaren. Vi är också tveksamma till hur man både praktiskt, ekonomiskt och kompetensmässigt ska kunna försvara det. Tar vi Trafikom till exempel som en övervakande myndighet på finska sidan har de 24/7. De har 50 anställda och verksamheten rullar på 10 miljoner. Bara som ett exempel av en myndighet. Sammanfattningsvis, jag beklagar att jag dragit något över tiden. Sammanfattningsvis så har vi erfarit att det finns mycket goda utvecklade samarbeten mellan riksmyndigheter, åländska myndigheter och företag. Och vi tycker att man ska förstärka det. Vi tror att de flesta, i princip alla, både företag och myndigheter, har ett eget intresse och ett eget ansvar för att utveckla sin cybersäkerhet. Och det finns ingen anledning att komma med pekpinnar härifrån om det inte finns ett lagkrav på det från EUs sida. Med begränsande ekonomiska resurser så behöver man ju fundera var det man vill satsa. Vi har ju i media precis i dagarna nu förstått att den socialdemokratiska styrelseordförande OHS inte är nöjd med de sparbeting som har kommit från den liberala finansministern. Och frågar man då ålänningarna, var ska pengarna sättas? Ska pengarna sättas på cybersäkerhet, ett slukhål, eller ska vi satsa på någonting som kanske betyder mera för respektive ålänning i vardagen? Avslutningsvis, vi måste stärka vårt digitala skydd genom att använda vår självstyrelse på ett strategiskt och proaktivt sätt. Kan vi skapa en cybersäkerhetsmodell som fungerar för just oss? Samtidigt som vi har tillgång till Finlands expertis och externa tjänster. Ett utvecklat samarbete möjliggör även fördelaktiga kostnadslösningar och en högre nivå av cybersäkerhet än om vi skulle agera ensamma. Tack för att ni har lyssnat. Jag vill också lägga till att vi kommer att ta reservationen till omröstning när vi når andra behandling. Tack.
Och sex repliker har begärts, så den inledande repliken går till lagtingsledamot Sandra Listerby. Varsågod.
Tack så mycket, talman. Uttalandet att cybersäkerhet är lika med ett slukhål. Jag vet inte riktigt, det får stå för ledamoten själv kanske med övriga reservanter. Men när det gäller cybersäkerheten och de krav som ställs på oss från EU så handlar det om att skydda de samma, alltså oss medborgare, genom att se till så att man inte utsätts för de här hybridhoten och cyberattackerna som ju kan omkullkasta för Ålands del. Alla, vi har livsmedelsförsörjning och elförsörjning, alla de verksamheter som får vår vardag att rulla runt. Så det, jag kan anse själv att det är lite förenklat. Och sen saknar jag också lite i reservationen och från anförandet. Hur ska man då säkerställa våran cybersäkerhet och motståndskraft om vi inte antar den här lagen?
Repliksvar, läramot Törnros, varsågod. Mm.
Talman, tack för de påpekandena från vice ordförande. Jag skulle säga att både landskapsregeringen i framställning och även utskottet så uttrycker ju tveksamheter kring den ekonomiska ramen och vad det kommer att kosta. Vi vet att det kommer att kosta ett antal miljoner. Men tittar vi på de remissutlåtanden som har kommit så gör åtminstone där en bedömning att det är många miljoner det kommer att röra sig om. För att vi ska nå upp till en cybersäkerhet som vi absolut behöver göra. Och vi ifrågasätter inte från reservanternas sida att vi inte behöver höja säkerheten. Men vi tror att i det här fallet hade varit förnuftigare att söka ett utökat samarbete med rikets olika myndigheter. Och inte gå in för den svenska modellen med en kontrollmyndighet. Utan har kört samma system som man gör i Finland.
Andra replik till ledamot Listerby, varsågod.
Tack så mycket. Ja, det kan komma att kosta mycket. Det kan också bli mindre kostnader beroende på hur den här lagkontrollen faller ut gällande behörigheterna och så vidare. Gällande landskapets egna eventuella tillkommande kostnader så har vi ju fått det tydligt att det är liksom säkrat inom ramen. Och sen när det handlar om att vi skulle ställa högre krav i vår egen lagstiftning så handlar det ju just om att skydda de kritiska verksamhetsutövarna givet vårt insulära läge. Det är därför vi ställer högre krav. Och att våra kommuner har en annan serviceproduktion än Finlands kommuner i och med att de har infört sina välfärdsområden. Så där i har vi också en skillnad i varför våra verksamheter omfattas på ett annat sätt. Tack.
Avslutande svarsreplik, ledamot Törnros, varsågod.
Talman, med all respekt för de som har arbetat fram det här lagförslaget. Med all respekt för de tjänstemän som verkar här i självstyrelsegården. Så vill jag ändå säga att det material och de analyser som man har gjort på rikshåll. Tror jag inte riktigt att man bara ska sopa under mattan i det här fallet. Man måste också komma ihåg att de har betydligt större och starkare muskler när det gäller att undersöka, prognostisera och ta reda på än vad vi har här. Och i den bästa världen har jag själv sagt att det här är, vi ska testa behörigheten. Men med tanke på det ekonomiska läge vi har, med tanke på de diskussioner som förs i samhället, är det här vi eventuellt vill sätta pengarna? Vår bedömning är att en blankettlagstiftning, ett utökat samarbete med rikssidan är svaret på hur vi kan nå en hög cybersäkerhetsnivå till en billigare penning.
Följande replik går till lagtingsledamot Simon Påvalls. Varsågod.
Tack, herr talman. Jag väntar mig nog faktiskt en mer detaljerad, kan man säga, reservation av reservanterna. Att bara slutligen att förslaget ska förkastas. Det känns ju lite oansvarigt i det läge vi befinner oss i, om man ska vara helt ärlig. Det känns också lite otillräckligt. Vad är det egentligen man vill göra istället? Jag tycker att vi behöver gå framåt med det här, inte för att någon annan säger att vi ska göra det. Vi måste göra det för att vi ska stärka vår egen motståndskraft. Det är ju inte för att någon annan säger att vi ska måste göra det. Vi gör det av en anledning. Och tycker du reservanterna att vi ska vänta och se nu hur det artar sig framöver? Det har uttryckt bland reservanternas partier att vi ska vänta och se att förrän majoriteten av EUs länder implementerar det här ska vi göra det. Vi har ju en tvåstegsraket i det här. Vi måste ju säkerställa att vi vet var behörighetsnivån är först, eller behörighetsfrågan, att den är klarlagd. Och sen kan vi börja hantera det på riktigt. Ja, det här känns oansvarigt om man ska vara helt ärlig.
Svarsreplik, ledamot Törnros, varsågod.
Talman, jag tycker att vi i den presentation jag gjorde nu verkligen vidareutvecklar de här ståndpunkterna som vi hade, alltså när det gäller behörigheten. När det gäller miniminivån, där landskapsregeringen själv skriver att vi har lagt oss på en högre nivå. För vi gör bedömningen att vi kan och vet och gör den här analysen bättre än vad man gör i Sverige och Finland. Det är ju det man indirekt säger. När det gäller ekonomin och kompetensen har vi varit tydliga med att vi saknar siffermaterial. Det finns inte några uträkningar. Och vi är också tveksamma till den här myndigheten. Men det är vi ju inte ensamma om, utan utskottets majoritet skriver ju samma sak. Man är tveksam till en myndighet som är både rådgivande och övervakande. Och man är tveksam till det här ekonomiska utfallet. Så inte är vi liksom riktigt helt ute och cyklar här. Och vårt förslag har varit en blankettlagstiftning, rakt av.
Andra replik till ledamot Påvalls, varsågod.
Tack, herr talman. Och något som övergår mitt förstånd är, hur är man säker på att en blankettlagstiftning på något sätt skulle bli billigare för de åländska skattebetalarna? Det är det som inte klaras riktigt från reservanternas sida. Och hur i slutändan det ska göra att vi har bättre kontroll på det här och att vi vet hur det funkar, att vi vet att det funkar för Åland som i sitt insulära läge och med de förutsättningar vi har. Nu har man gjort den här bedömningen från landskapsregeringens sida att det är det här sättet man behöver gå framåt med de förutsättningar man har. Och vi från Liberalerna står bakom det, för vi anser att den informationen vi har fått till oss ifrån landskapsregeringen och i det förslaget som är, så är det tillräckligt för att gå vidare med den här frågan. Och vi anser att det bör testas behörigheten så att vi kan gå framåt på riktigt. På samma sätt sen som andra områden och regioner i EU kan gå framåt utan att börja testa några behörighetsfrågor.
Avslutande replik, svarare mot Törnros, varsågod.
Talman, jag uppfattar kanske inte riktigt någon ytterligare frågeställning där, men kanske ett litet kritiskt tänkande från ledamotens sida. Och det är ju rätt och riktigt så. Det är här vi ska debattera och diskutera, så jag har inga bekymmer med det. Men vi reservanter, vi tror inte att det här är det bästa för Åland i dagsläget. Vi tror inte att de här pengarna, det här slukhålet som jag talar om, för det är ju det handlar om, det är ju miljoner. Vi tror inte att det är det bästa sättet att utveckla självstyrelsen och att skapa världens bästa vardag för ålänningarna och för våra företag. Och när det sen gäller ekonomiska incitament och kalkyler, så tycker jag att det är lite magstarkt av ledamoten att efterfråga reservanternas ekonomiska kalkyl när den samlade landskapsregeringen inte kan presentera någon. Man kanske ska börja där.
Och då är det dags för följande replik som går till lagtingsledamot Peter Lindbäck. Varsågod.
Jo, värderade herr talman, ledamoten Törnros. Lite sån här inledningsvis elementär självstyrelsejuridik. Om lagförslaget förkastas och man inväntar rikslagstiftningen och sen antar den som en blankettlag, hur kan vi då veta vad vi får? Och vi kan ju inte då göra undantag i förhållande till rikslagstiftningen när vi inte vet vad som i så fall är vår delbehörighet i frågan. Alltså med andra ord, vi kommer i så fall att ställa sig inför det fullbordade faktum att vi kommer att tvingas leva upp till de kravnivåer, ekonomiska utmaningar som rikslagstiftningen utpekar.
Repliksvar, ledamot Törnros, varsågod.
Talman, jag delar inte den analysen. Av den anledningen att skulle vi ta en blankettlag, så är det ju naturligtvis självklart så att vi avvaktar vad rikets lagstiftning, hur den är formulerad. Sen är det ju också så i blankettlagstiftning att vi har möjlighet till undantag. Vi kan se att de här paragraferna, de gäller inte oss. Det är ju så vi oftast gör blankettlagarna. I vissa fall gäller precis hela lagstiftningen, men ofta så finns det ju några undantagsregler. Jag tycker det skulle vara förnuftigt i just det här fallet att göra så, om man gör en kasobedömning av just det här caset. Jag kan liksom inte komma ifrån det. För mig är inte här, jag måste inte vara emot för att jag sitter i opposition. Utan för mig är det ärligt sagt, jag tror inte på det här förslaget som landskapsregeringen har lagt fram. Därför kan jag inte omfatta det.
Andra replik till ledamot Lindbäck. Varsågod.
Jag värderar det, herr talman. Ledamoten Törnros. Om man gör så som ledamoten säger, alltså att man avvaktar rikslagstiftningen, gör den gällande på Åland via en blankettlag och sen plockar ut de bitar eller gör undantag för de bitar som man anser att är specifikt viktiga för självstyrelsen. Vilka bitar vet vi att det är och hur vet vi att vi har behörighet beträffande de bitarna? Genom att göra saker och ting på det här sättet som nu föreslås, så får vi veta vilka behörigheter som är våra och vilka behörigheter som är rikets. Det får vi inte veta om vi går den andra vägen.
Avslutande replik, svar ledamot Törnros, varsågod.
Talman, jag förstår resonemanget, men låt mig vända på det så här då. Det här som vi skickar nu, som kommer troligtvis med största sannolikhet att skickas för lagstiftningskontroll, det kan ju komma tillbaks, inte bara sågat, som vi brukar säga om vissa lagförslag. Det kan vara flisat. Och är det så att det här lagförslaget när det kommer tillbaks är flisat, vilket även har hänt tidigare, så blir det ju väldigt svårt att få ihop någon sorts form av helhet här. Då hamnar vi ju ändå på en ny lagstiftningsrunda. Och när det gäller blankettlagstiftning så är det ju så att inte är det så att man tar en blankettlagstiftning och sen efteråt så börjar man ändra den med eventuellt åländska undantag. Utan det är ju någonting som man resonerar och i samband med lagstiftningar när man tar fram ett lagstiftnings-PM. Och den här paniken som verkar finnas hos vissa ledamöter ser inte jag heller med tanke på att 23 länder av 27 inte har godkänt lagförslaget.
Och följande replik går till lagtingsledamot Henrik Lätman. Varsågod.
Talman, ledamot Törnros talar om kostnaderna för de åländska företagen och de åländska myndigheterna. Det blir ju rent spekulativt innan vi ser utgången av behörighetsfrågan. Just nu vet vi inte vilka entiteter som kommer att bli påverkade med all säkerhet. Därför tycker jag att den här frågan borde testas. Hur ser ledamoten, eller hur tänker sig ledamoten gällande den här frågan?
Repliksvar, ledamot Törnros, varsågod.
Talman, när det gäller det ekonomiska utfallet så skriver landskapsregeringen i sin egen framställning att man är osäker på vad slutnotan kommer att bli. Samma sak skriver utskottets majoritet, att det finns osäkerhetsfaktorer när det gäller den ekonomiska delen. Om man tar tanken vidare, att om vi har ett regelverk här som vi inte vet vad kommer att kosta som i rikets, och så har vi ett annat regelverk här där vi har skruvat det. Alltså vi har lagt miniminivån högre än vad som egentligen krävs. Så blir det ju liksom per automatik dyrare. Det är sällan någonting blir billigare när man börjar detaljreglera allt för mycket.
Andra replik till ledamot Lötman, varsågod.
Talman, ledamot Törnros och jag har inte riktigt samma syn på den här frågan, men det är ju förståeligt. Men vi hörde ju en del av de höranden som vi hade i utskottet, och då pratar ju en del av de här om att det här arbetet som behöver göras i och med den här lagstiftningen, mycket av det, åtminstone inom de större bolagen eller myndigheterna, är ju redan påbörjat, och det blir antagligen inte särdeles mycket extra arbete för deras del. Bevisligen har ju ni en annan syn på den frågan än vad majoriteten har. Kan ni utveckla den frågan?
Avslutande svarsreplik, ledamot Törnros, varsågod.
Talman, om jag går på de indikationer som vi har erfarit i samband med hörande, så kan vi ju förvänta oss då att antalet som kommer att ska följa den här lagstiftningen kommer att vara betydligt flera här än vad det till exempel är på rikssidan. Och det betyder då per automatik att kostnaderna kommer att öka. Och landskapsregeringen skriver ju själv att lagförslaget kan förväntas leda till ökade ekonomiska kostnader för berörda verksamhetsutövare till följd av lagens krav på utbildning, riskhanteringsåtgärder och rapporteringsskyldigheter. Men sen ska vi också komma ihåg att det finns företag på Åland, både privat och offentligt, som redan har en väldigt hög nivå av cybersäkerhet och som kanske inte berörs av det här allt. Men jag kan garantera att alla åländska kommuner till exempel inte har det, och många andra mindre företag som kan komma att beröras.
Och följande replik går till minister Zetterman. Varsågod.
Talman, hela Europa rustar sig för en betydligt mer osäker tid. På Åland har vi förstås ingen behörighet över försvaret, men vi har ansvaret gentemot ålänningarna när det gäller civil beredskap under normala förhållanden. Det här är ett EU-direktiv som syftar till att stärka samhällenas motståndskraft i precis de lägena. Ett sånt här viktigt arbete som hela Europa har insett att behöver prioriteras, så pratar nu ledamoten Törnros om i termer som ett ekonomiskt slukhål. Det förvånar mig storligen med tanke på ledamotens bakgrund. Det här är ett arbete som behöver göras oavsett ifall vi tycker om det eller inte. Det är ett arbete som behöver göras oavsett ifall det är åländsk behörighet eller inte. Och att bara föreslå att lagen ska förkastas utan att ha ett alternativ, det tycker jag är direkt samhällsfarligt.
Svarsreplik, ledamot Törnros, varsågod.
Talman, jag tror att under landskapsregeringens vingar med den myndigheten som är både övervakande och som är rådgivande, med den myndighet som ska ha då dessa få experter på Åland tillgängliga 24/7 istället för att anlita den expertis som redan finns på rikssidan, så tror jag att landskapsregeringen håller på att skapa ett ekonomiskt slukhål. Det finns ingenting, inga indikationer i det vi har hört eller det vi har läst som skulle indikera att det skulle vara dyrare att använda sig av den expertkunskap som redan finns på rikssidan.
Andra replik till minister Zetterman, varsågod.
Talman, ledamoten Törnros har framfört det här nu flera gånger, fast hon är mycket väl medveten om att det vi pratar om nu är en lokalt rådgivande organisation, trots att hon är fullt medveten om att jour förstås krävs på flera myndighetsområden och att det här redan idag sköts som det sköts, kanske inte optimalt, men det är ju inte bara cybersäkerhet som kräver 24/7 jourer. Ledamoten vet också om att det i lagförslaget står uttryckligen att man ska vara knuten till det finländska cybersäkerhetscentret och att man kommer att vara med i europeiska samarbeten kring cybersäkerhet. Så att liksom skapa den oron med att det skulle sitta två kottar här i landskapsregeringen som ska behärska hela det området, så är ju inte bilden. Utan här handlar det om att sköta den lokala tillsynen och sköta den lokala rådgivningen, som ju faktiskt är en direkt hjälp till de aktörer som omfattas.
Avslutande svarsreplik, ledamot Törnros, varsågod.
Talman, jag tycker det är bra att ministern försvarar sitt lagförslag. Det ska man göra när man är minister, absolut. Men jag och vi reservanter tror att det skulle vara mer rationellt. Det skulle vara mer ekonomiskt, mindre ekonomiskt betungande. Om man i det här fallet hade en blankettlagstiftning. Så som läget nu är uppställt från landskapsregeringens sida så blir det i princip nästan omöjligt, eftersom riket Finland har valt en organisationsmodell, Sverige har valt en helt annan organisationsmodell och övervakningsmodell, och landskapsregeringen har i det här fallet valt att anamma den svenska modellen och bedömer väl då sen att det ska gå att skriva överenskommelser, förordningar, trots att lagförslagen inte ens är i närheten av varandra. I andra fall där jag har varit med så brukar man försöka samordna lagförslagen från rikets sida Åland, speciellt när man vet att det kan röra sig om delade behörigheter.
Och följande replik går till lagtingsledamot Anders Ekström, varsågod.
Tack talman. Det är så att jag förstår att reservanterna oroar sig för att kostnaderna ska dra iväg, och det är klart att det är flera som har gjort det i det här, att det är ju inte någon underdrift att säga att det här kommer att kosta någonting. Men det är väldigt svårt att bedöma exakt vad det kommer att kosta. Om man inte heller får glömma bort det här, att det finns ju också en alternativkostnad. Att när det gäller så här cybersäkerhet och motståndskraft, att om man råkar ut för en hackerattack och får sitt företags IT-system hackat och nedstängt, så är det ju en kostnad som är ofantlig. Den kommer ju, kan ju innebära i många fall att företag i princip upphör att existera. Så stor är den. Så att i den relationen, den måste man komma ihåg i det här också. Utskottet skriver ju också väldigt tydligt att det finns ett väldigt behov av en pragmatisk tillämpning av den här lagen. Därför är det lite förvånande för mig att det här resonemanget, att därför vore det bättre kanske att ha en åländsk behörighet. Jag förstår inte riktigt varför man är tveksam till att testa den behörigheten.
Svarsreplik, ledamot Törnros, varsågod.
Tack talman och tack för det inspelet. Jo, det blir lite problematiskt nu eftersom man inte här i talarstolen kan säga allt som man har erfarit i utskotten. Men vi kan säga så här att vår bedömning är att konkurrenssituationen för åländska företag som verkar både mot Finland och Sverige kan komma i en sämre position med en strängare reglering här än vad deras likartade verksamheter finns på andra sidan. Och jag vill också vara tydlig med att vi inte är emot cybersäkerhet. Vi har full respekt för att det måste göras, men vi anser att det ska göras på billigast möjliga sätt med tillgång till den expertis som finns i större utsträckning än vad landskapsregeringen föreslår. Och sen är vi som sagt också tveksamma till möjligheten till överenskommelseförordningar när grundsystemen nu så avviker från varandra.
Andra replik till ledamot Ekström, varsågod.
Tack. Jo. Nej, men alltså det, jag håller inte med om den bedömningen förstås. Jag tycker det är viktigt att vi får testa det här, och jag tror det vore bättre om vi får ha ordning på det här på Åland och kunna göra en mer pragmatisk tillämpning. Ta det här med jourverksamhet till exempel, som man oroar sig för lite i reservationen. Då. Vi har ju väldigt många jourverksamheter på Åland, både privata och offentliga. Jag förstår inte att det skulle saknas kompetens här för att upprätthålla en sån verksamhet. Och jag tror att det är väldigt viktigt för oss att vi får testa den här. För om vi tittar nu då bara på kostnaden då att utföra det här. Tror reservanterna alltså då att vi ska invänta den här rikslagstiftningen som inte är riktigt klar nu? Och så ska vi då testa det. Blir det billigare då att vi köper den här tjänsten av riksmyndigheter?
Repliksvar, ledamot Törnros, varsågod.
Talman, det brukar sällan vara riktigt fruktbart att bygga upp små egna myndigheter. Vi har varit tvingade till det ett antal gånger på grund av olika EU-direktiv. Men i just det här fallet som rör cybersäkerhet, det är ju liksom inte riktigt en inre åländsk angelägenhet om man säger så, utan det här är ju ett världsproblem. Alla är vi ju i samma cyberrymd om man säger så. Och vi tror väl inte att man borde sätta tid, kraft och resurser här på Åland på just den här frågan. Det finns många andra politiska frågor där vi hellre såg att man satt in resurserna. Det rör allt från våra skolor, det rör allt från ungdomar som mår psykiskt dåligt. Det finns en hel uppsjö med alternativ där vi hellre skulle se att man satt pengarna en liten nu och halvexperimentera med en egen myndighet här.
Följande replik går till lagtingsledamot Robert Mansén. Varsågod.
Tack talman. Ledamoten och reservanten Törnros säger i sitt anförande att digitaliseringen är ett hot mot vår självstyrelse. Digitaliseringen är en utmaning men också en möjlighet. Istället för att se den som ett hot bör vi använda den för att stärka vår självstyrelse genom egna lösningar och anpassad lagstiftning. Hur föreslår ledamoten i det här sammanhanget då att vi borde skydda självstyrelsen utan att bromsa utvecklingen?
Repliksvar, ledamot Törnros, varsågod.
Talman, jag var lite förvånad att ingen annan har tagit fasta på det. Jag har sagt det många gånger tidigare, det är egentligen inte kopplat till det här. Att digitaliseringen kräver mera system, alltså digitala system. Och vi har inte möjlighet att bygga de här systemen själv därför att de är för kostnadsdrivande. Och därför är det så otroligt viktigt att man är med i ett så tidigt skede som möjligt när det är fråga om köptjänster, vanligtvis från rikssidan. För när man är med i ett väldigt tidigt skede, då har man också möjlighet att få in svenska som kodspråk. Eller inte som kodspråk, men du har möjlighet att få det också på underliggande menyer. Det är ju så att digitaliseringen gör att vi har inte längre möjlighet att verka på svenska. Jag menar, varken polisen eller andra myndigheter har alla sina system på svenska. Det är ju den verklighet vi har. Och det är så jag menar att det utarmar vårt språk.
Andra replik till ledamot Mansén. Varsågod.
Tack talman. Jo, jag håller med mångt och mycket det ledamoten för fram. Att anpassa oss till digitaliseringens krav så är avgörande för att vara konkurrenskraftiga och effektiva. Och genom att aktivt delta i utvecklingen av digitala lösningar så kan vi också säkerställa att våra egna intressen och autonomi bevaras. Tack, talman.
Avslutande svarsreplik, ledamot Törnros, varsågod.
Talman, min bedömning är att vi alla som sitter här har samma målbild. Vi vill ha ett så cybersäkerhetssamhälle som det bara är möjligt. Vi är alla medvetna om att vi har ett isolerat läge. Vi vet vilka svårigheter det har blivit för andra orter och företag, även fast man har haft landväg till grannen, om man säger så. Så målbilden vår är gemensam, det är min övertygelse i alla fall. Men vägen dit, hur vi ska nå den, där gör vi ett annat vägval och tror att vi i det här fallet borde nyttja den expertis som finns på rikssidan, deras möjlighet till köptjänster i större utsträckning än vad landskapsregeringen vill. Och sen också det som jag åtminstone, vi har inte diskuterat det så mycket, men som jag personligen är lite förvånad kring. Det är hur man ska få till de här överenskommelseförordningarna eftersom grundsystemen är helt olika, den svenska modellen och den finska. Men det är upp till landskapsregeringen sen att jobba vidare. Tack för intresse.
Då är det dags för följande anförande som hålls av lagtingsledamot Johan Lindström. Varsågod.
talman. Ärade ledamöter. Vi står inför ett lagförslag om cybersäkerhet och motståndskraft som syftar till att implementera EU:s NIS2-direktiv och CR-direktiv på Åland. Syftet med lagen är att förbättra cybersäkerheten och skydda samhällsviktiga infrastruktur. Men vi måste också beakta de konsekvenser som detta får för vår självstyrda region. Trots goda intentioner finns det problem med detta lagförslag som kan skapa svårigheter vid implementering och troligen innebär stora ekonomiska och administrativa bördor för både offentlig och privata aktörer på Åland. En central fråga i detta lagförslag är den juridiska behörigheten. Landskapsregeringen anser att cybersäkerhet faller inom Ålands lagstiftningsbehörighet medan Finlands inrikesministerium menar att det är en riksangelägenhet. Historiskt har cybersäkerhet hanterats inom sektorspecifik lagstiftning på riksnivå. Nu vill landskapsregeringen göra ett helhetsbegrepp genom en samlad lag, vilket skapar en juridisk gråzon som riskerar att leda till utdragna juridiska tvister, speciellt när det kommer till överenskommelseförordningar. I dagsläget har 23 EU-medlemsstater ännu inte implementerat direktivet, vilket väcker frågan om Åland verkligen borde skynda före Finland och andra medlemsstater. Dessa osäkerheter gör att vi bör ifrågasätta om Åland faktiskt bör ta på sig denna lagstiftning eller om det är mer effektivt att samarbeta med Finland för att uppfylla EU-kraven. Lagförslaget innebär betydande ekonomiska och administrativa påfrestningar för både privata och offentliga verksamheter. Småföretag riskerar att få orimliga kostnader för att implementera de nya kraven. Och näringslivet har vid den här utredningen varnat för att en omfattande rapporterings- och säkerhetskrav kan bli en tung börda för små och medelstora företag som saknar resurser för att hantera dem. Organisationer inom offentliga sektorn kommer att behöva utöka sin cybersäkerhetskapacitet, men det finns ingen tydlig finansiering för att täcka dessa kostnader. Lagförslaget preciserar inte heller hur myndigheterna som ska ansvara för tillsyn och implementering ska finansieras. För att kunna genomföra lagen krävs betydande investeringar i utbildning, teknik och kompetent personal. Något som varken offentlig sektor eller privata aktörer på Åland är rustade för utan extern finansiering. Landskapsregeringen har valt att implementera NIS2-direktivet genom en strängare reglering än vad EU-direktivet kräver. Detta betyder att åländska företag och myndigheter riskerar att omfattas av högre krav än motsvarande verksamheter i Finland och Sverige. Om exempelvis Ålands hamnar måste uppfylla hårdare cybersäkerhetskrav än hamnar i riket kan detta leda till konkurrensnackdelar för sjötransporter och logistikverksamhet. Det finns också en risk att Åland isoleras från cybersäkerhetssamarbeten som riket har med EU:s cybersäkerhetsmyndighet och andra medlemsstater. Ett mer flexibelt genomförande av direktivet i samarbete med Finland skulle kunna minimera dessa risker. Detta lagförslag har goda intentioner och cybersäkerhet är en mycket viktig fråga för samhällets funktion. Men den nuvarande utformningen skapar kanske mer problem än den löser. Vi har osäkerhet kring behörighet, gör att vi riskerar att utdra en juridisk process som försenar implementeringen. Ekonomiska och administrativa bördan är oproportionerligt stor för åländska företag och myndigheter. Och det riskerar att snedvrida konkurrensen och isolera Åland från Finlands cybersäkerhetssystem. Med detta i åtanke anser vi att lagförslaget bör förkastas i sin nuvarande form. Åland bör istället söka en lösning där vi samarbetar med Finlands myndigheter för att uppfylla EU-kraven på ett kostnadseffektivt och administrativt hållbart sätt. Tack.
Fem repliker har begärts och den första repliken går till lagtingsledamot Sandra Listerby. Varsågod.
Tack så mycket, talman. Ledamot Lindström nämner ord som osäkerhet och diskutera lite om den här behörighetsfrågan. Jag undrar lite, hur finns det något intresse av att säkerställa de här behörighetsgränserna gällande digitalisering? Och ser ledamoten något negativt med att de här behörighetsfrågorna skulle klarläggas? Och vidare, hur ska man klarlägga de här behörighetsfrågorna om man inte gör det i lagstiftningskontrollen? Tack.
Svarsreplik, ledamot Lindström, varsågod.
Ja, till att börja med så min rekommendation skulle vara att man skulle invänta faktiskt Finlands lagstiftning, hur de utformar den i sin helhet och vad som blir implementerat där och som sagt göra det här på ett annat sätt. I den här nuvarande formen så kommer det ju som sagt i lagstiftningskontrollen så är det mycket troligt att den här kommer att bli strimlad eller skjuten med hagelgevär. Så jag ser inte liksom vitsen med den. Man skulle kunna ta tillbaka det här och göra det på ett annat sätt, och man skulle absolut behöva sänka de här implementeringskraven, framförallt på företagen. Det finns inte en chans att du kan införa en lag på Åland som försvårar för företagen och kallar det god självstyrelsepolitik.
Andra replik till ledamot Listerby, varsågod.
Ja, men tack talman, men när det gäller behörigheten för Åland, så om Finland antar den här lagen som de facto nu alldeles snart kommer att landa på riksdagens bord, så kommer den inte att beakta någon typ av behörighet för Åland. Och vad händer sen? Sen händer det att vi får börja om från början igen för att täppa upp de luckor som inte beaktas av den finska lagen. Så att jag tycker att det här faktiskt till vissa delar är lite ansvarslöst, eftersom man inte har någon egentlig konsekvensanalys för vad det här verkligen innebär. Men vidare så undrar jag, jag noterade att det skulle vara något högre krav på hamnarna eventuellt, men där får man gärna måla ut lite vad det skulle innebära. Och sen undrar jag, tror ledamot Lindström verkligen att det skulle bli billigare och eller sämre eller bättre om vi inte går vidare för det här, med det här förslaget för just de åländska aktörerna? För de måste ju ändå uppfylla kraven om cybersäkerhet för att skydda sig själva och sin verksamhet och serviceproduktion.
Avslutande svarsreplik, ledamot Lindström, varsågod.
Ja, om tillsyn och övervakning och implementering skulle skötas från rikets sida, så skulle det ju definitivt bli mindre kostsamt för Åland. Vi ska ha mindre administration och det skulle bli betydligt billigare. Så jag ser liksom inte ett problem att vi skulle föra över den här, så att säga, se till att behörigheten egentligen handlar i Finland. För Finland har den nationella behörigheten i huvudsak, eftersom cybersäkerhet inte är ett eget rättsområde. Så jag ser inte problematiken där egentligen som Listerby lyfter upp här.
Följande replik går till lagtingsledamot Anders Ekström, varsågod.
Tack talman. Jo, när blankettlagstiftningen, om vi går in på det lite då, den finns ju inte nu i riket den här då, så den är väl på gång i närtid har jag förstått. Men att om man nu tänker den tanken lite vidare då, att vi ska gå in för en blankettlagstiftning, då innebär det ju tre saker i min värld. För det första då så tror jag att när det gäller det här myndighetsansvaret i förlängningen, så kommer landskapsregeringen att vara tvungen att betala ganska dyrt för det. Vi har ju sett vad det gör på skatterna när vi har ganska små liksom skillnader och vad de kostar och sådär. Så att jag känner att den kan bli mycket dyrare än man tror faktiskt. På det andra, vad jag förstår också kommer att krävas i en sån situation, så är ju i princip att Åland har en nära nog exakt kopia av den finska lagen. Förstås med lite variation kanske, men att på det stora hela så behöver den likna väldigt mycket. Och för det tredje så kan inte Åland göra en mer pragmatisk tillämpning av lagen, eftersom vi måste följa finska. Så hur ser reservanterna att det här skulle vara bättre för självstyrelsen och åländska institutioner?
Svarsreplik, ledamot Lindström, varsågod.
Ja, eftersom när det kommer till kompetensen som kommer att krävas för att upprätthålla de här kraven som EU ställer, så finns inte den cybersäkerhetskompetensen på Åland. När vi har hört runt här under arbetets gång med utskottet, så säger de att det finns två kanske, och de rör på sig väldigt mycket och de är otroligt kostsamma. Så det här kommer ju bli ett jätteproblem att införa de här så att säga, implementera det här direktivet utan cybersäkerhetskonsulter och experter, så kommer ju bli jättesvårt. Hur ska vi locka den kompetensen och få den att bli kvar på Åland?
Andra replik, ledamot Ekström, varsågod.
Ja, alltså det finns ju kompetens på Åland, men det är ett ganska brett område. Så inom vissa delar har vi säkert mycket, inom andra så har vi just ingenting. Men det här lägger ju ofta ansvaret på att man behöver ta den här frågan på allvar. Och då är det ju inte liksom landskapet som kommer att tillhandahålla det, så att säga, och göra jobbet i organisationerna på många ställen. Det får de ta reda på själva. Jag tänker med den här lagstiftningskontrollen som påpekas ofta, att den kommer att rasa sönder. Och det påstås ju ganska självklart att det är så det kommer att hända. Lite nyfiken på vad man grundar det på, för att delar av det här, till exempel myndighetskontrollen, det är väl det som är ganska tydligt att det bör vara åländsk behörighet, medan det finns andra saker som vi behöver testa om är åländsk behörighet. Men var får man det här tvärsäkra påståendet att det här kommer att falla?
Avslutande svarsreplik, ledamot Lindström, varsågod.
Ja, jag är ju som sagt väldigt skeptisk till att det här är ett bra ämne att testa behörigheter på. Som sagt, det ställer mig mycket tvivelaktigt till. Ett annat problem med lagstiftningen är att om vi ska godkänna ett lagförslag nu som också hänvisar till finsk lagstiftning som inte ens finns, så är det också ett juridiskt problem. Så det har vi faktiskt erfarit vi som sagt under arbetets gång också, att det kan bli ett problem. Så det är någonting som jag också vill lyfta. Tack.
Följande replik går till minister Zetterman, varsågod.
Talman, i vissa fall kanske det från åländsk sida har skickats ut så kallade testballonger därför att man tycker det är intressant att pröva behörigheten. I det här fallet så ser vi ju att det handlar om att skydda både företag och människor från ett reellt hot som finns, och det där är viktigt att klarera behörigheten. Och det enda sättet att göra det på det är att föra det vidare till lagstiftningskontrollen. Ledamoten talar om det här att vi borde samkoordinera oss med Rike. Rike har ju ett förfarande då där allting placeras, olika uppgifter placeras ut på olika myndigheter och olika ministerier. På Åland har vi Ålands landskapsregering, och det ska vara intressant att höra från ledamoten Lindström ett resonemang kring det, hur man skulle få skapa den här kongruensen mellan den åländska förvaltningsstrukturen och rikets förvaltningsstruktur, med tanke på att hela grundförvaltningen ser olika ut.
Repliksvar, ledamot Lindström, varsågod.
Ja, jag har ju svårt att tro att vi skulle göra det här själva helt och hållet, mer eller mindre. Så har jag svårt att tro att det ska öka säkerheten för de åländska organisationerna och de åländska företagen. Som jag har sagt tidigare, kunskapen och kompetensen så har framkommit existerar mer eller mindre inte på det här specifika området. Så därför så kan jag inte liksom, jag kan inte omfatta det här och säga att det här blir bättre och säkrare för de åländska företagen ifall vi sköter det. Så jag förstår inte liksom vitsen med det.
Andra replik, minister Zetterman, varsågod.
Det jag säger är att det är viktigt att klarera behörigheten. Också för att i de fall då, där det är rikets behörighet, det vet vi att lagen också anger att vissa områden är rikets behörighet i den här lagstiftningen, att det klareras att det är på det sättet. Och i de fall det är åländsk behörighet, att det klareras för sin del. Så att det tydligt finns en ansvarig myndighet. Det är ju det som är det centrala här. Att inte vi hamnar ut för något större hybridhot och vi står handfallna mellan riket och Åland och man har en tvist kring vems behörighet det är att reda upp en situation. Det är det som är det centrala. Därför är den här lagen viktig att föra nu vidare så att vi får behörigheten klargjord. Och fortsatt så är det så att, precis som det här tidigare sagts i debatten, så genomförs det här, den här lagstiftningen baserad på den finska ministerieindelningen och det finska cybersäkerhetscentret och annat. Och den organisationsformen har vi inte på Åland.
Avslutande repliksvar, ledamot Lindström, varsågod.
Ja, det stämmer, det som du säger. Det som jag tycker man kanske bör lyfta ännu också är det här olika entiteter, hur man ska avgöra vilka som är kritiska och vilka som är viktiga och både det ena och det andra. Och där har vi sett också att det skiljer sig otroligt mycket från hur landskapsregeringen resonerar och hur Rike resonerar. Så Rike resonerar på ett helt annat sätt, att det är mycket färre entiteter som ska beröras av direktivet, och det i sin tur skulle ju då minska problematiken för de åländska företagen. Tack.
Följande replik går till lagstiftningsledamot Simon Påvalls, varsågod.
Tack, herr talman. Jag vill ställa mig frågan lite, vad är det för typ av självstyrelsepolitik vi ändå vill driva i de här frågorna? Det är ju lite knepigt när det är frågor som är relativt moderna om man jämför med självstyrelselagen i sin existerande form. Och lagtinget är ju ett parlament som kan liknas närmast med ett nationellt parlament i liten skala. Vi är ju det närmaste man kommer istället för att vara ett kommunfullmäktige. Och där så behöver man ju vara proaktiv och analysera vad för typ av lagstiftning som behöver göras proaktivt. Inte vara reaktiv, där man väntar på att andra ska göra någonting och sen reagerar man på det. Här är en fråga som anses vara relativt brådskande på grund av det läge som världen är just nu och det läget som vi är just nu. Och vad händer sen då om man ger allting och säger att nu ska Finland sköta det här? Sen konstateras det ändå att vissa delar är åländsk behörighet. Och den processen som sen följer, hur långt försenar den? Jag menar, om Finland sen har implementerat det och Åland ligger efter, riskerar vi bötesbelopp? De här frågorna så är ju dumt att bara dra på.
Repliksvar mot Lindström, varsågod.
Ja, som jag sa tidigare, vilken form av självstyrelsepolitik man vill bedriva. Och jag vill bedriva en självstyrelsepolitik som jag tror är bättre för de åländska företagen, först och främst organisationerna. Och där vi på ett så säkert sätt som möjligt kan införa de här säkerhetsdirektiven. För vi är alla helt 100% instämmer ju att det här är viktigt. Det är jätteviktigt på grund av det rådande säkerhetsläget. Och jag tror att kompetensen ligger i Finland när det kommer till de här grejerna. Och jag tror också att Finland faktiskt har Ålands bästa för ögonen. För vi är viktiga ur ett säkerhetsstrategiskt, så att säga, perspektiv. Med vårt insulära läge och vår egen håll. Så jag tror att det kommer att tas på allvar.
Andra replik, ledamot Påvalls, varsågod.
Jag vill bara återigen trycka på den här proaktiviteten som man behöver ha som ett parlament och som en regering även i ett självstyrt område. Att faktiskt man ser att det finns en risk att de här frågorna kommer att komma upp i ett senare skede. Därför behöver man ta tag i det här innan Finland har den här liknande lagstiftningen på riksdagens bord. Så att därför tycker vi från Liberalerna att det här är ett bra sätt att vara proaktiv och se till att man klargör de här frågorna som kanske ändå i slutändan måste klargöras. Så det är inte alls säkert att det blir billigare och bättre för våra företag om man helt och hållet gör det från finst håll. Då kanske det kommer lagstiftning på som inte överhuvudtaget kan påverka. Så att det är nog faktiskt... Vi är nog på helt olika slutledningar där. Jag tycker att det här är ett bra sätt att göra det på. Jag tycker att det är viktigt att vi på Åland visar att vi faktiskt vill ha kontroll över det här. Och det är vi över de här delarna som vi ska konstateras ha behörighet över. Och det är vi som kommer att ha nytta av det här. Det är vårt samhälle vi vill skydda. Och där så tror jag nog att det här är bäst sätt att gå framåt för att göra det här i god tid och att det inte blir förseningar.
Avslutande repliksvar, ledamot Lindström, varsågod.
Ja, man kan ju bara konstatera att vi vill ju egentligen samma sak fast på olika sätt. Så på det viset så får vi väl säga att vi är mer överens än vad vi inte är överens. Tack.
Och följande replik går till lagtingsledamot Henrik Lötman. Varsågod.
Talman, ledamot Lindström använde ursäkten eller motivet att många europeiska länder ännu inte har ratificerat direktiven och då behöver inte heller Åland göra det ännu. Det faktum att andra aktörer inte följer tidsramen eller reglerna som givits kan inte göra att vi kan strunta i tidsramen. Om någon annan gör fel gör inte det saken mer rätt enligt mig. Hur ser ledamoten på frågan?
Repliksvar, ledamot Lindström, varsågod.
Nej, som sagt, att det är ju egentligen ingen ursäkt, utan det visar ju på hur komplext det här ärendet är. Det är ju därför de inför de sitter, många medlemsstater verkar, vad jag har förstått, sitta och vänta på hur de andra ska implementera det här på grund av hur otroligt komplext det här är. Och det vet ju ledamot Lötman, eftersom vi har suttit i utskottet tillsammans och jobbat med den här frågan, att det här var mycket mer komplext än vad vi någonsin skulle kunna tro när vi börjar med arbete. Så det är ingen ursäkt, men det är ett konstaterande att så är fallet. Och det kanske är lite bättre att låta någon annan göra misstagen än att göra dem själv först.
Andra replik till ledamot Lötman, varsågod.
Talman, ledamot Lindström. Jo, jag instämmer i det du säger. Jag har varit med där. Det kan ju ha en viss orsak till att vi är lite snabbare vår storlek på vårt land, skulle jag kunna tänka mig. Men det är ju fortfarande så att för att någon annan gör fel, jag menar om någon annan i den här lokalen kör för fort, misstänker jag att jag inte kan använda det som ursäkt om polisen tar mig för fortkörning.
Avslutande repliksvar, ledamot Lindström, varsågod.
Precis, det är fel att inte vara i tid, men det är också onödigt att göra fel som en annan har gjort. Så om någon annan har gjort fel så kan man ju titta på det och så gör man rätt då. Så att, vad är viktigare, att vi får den här lagen riktigt bra eller att vi råkar vara produktiva och komma i tid till EU? Jag tycker att det känns lite viktigare att vi får den här lagen så bra som möjligt istället. Tack.
Då är det dags för nästa anförande som hålls av lagtingsledamot Anders Holmberg. Varsågod.
Talman, tillsammans med ledamot Törnros och Lindström så har jag valt att reservera mig mot det betänkande från lag- och kulturutskottet. En hel del har ju redan sagts här, men jag ska bara säga några saker. Det finns ju lite frågetecken ur ett självstyrelsepolitiskt perspektiv här. Jag brukar ju stå upp för självstyrelsen och här kanske man vänder sig lite åt det andra hållet då, från vad man egentligen brukar säga. Jag ställer mig lite frågan om det här är rätt tillfälle att testa det här lagstiftningsområdet, alltså behörighetsgränserna, särskilt eftersom Landskapsföreningen själva uttryckt tvivel om lagområdet verkligen faller under vår behörighet. Men det här har ju även ledamot Törnros på ett utomordentligt sätt förklarat redan, så jag tänker inte gå in på det, utan jag tänker gå in på de här ekonomiska konsekvenserna som jag upplevde att i utskottsbehandlingen blev väldigt mycket diskussioner kring. Och det står ju även i utskottets betänkande att enligt utskott instämmer i landskapsregeringens bedömning att lagförslaget kommer att leda till ökade kostnader både för berörda verksamhetsutövare och för landskapsregeringen själva. Det där med kostnader, när man kommer in som företagare, då blir man orolig när kostnaden ska öka. Och det är mycket sånt. Utskottet konstaterar vidare då att det föreslagna regelverket innebär stort ansvar för landskapsregeringen att ombesörja riskhantering, säkerhetsåtgärder och incidentrapportering för att hantera de allt mer omfattande och sofistikerade cyberattackerna samt en ökad administrationsbörda genom kravet på tillsyn som leder till kostnader. Vi som reserverat oss ser ju tydliga indikationer på att kostnaderna framförallt här kan bli betydande. Lagförslaget ger inte heller några riktiga bra svar på vem som ska betala eller hur allt det här ska finansieras. Det kanske är en av orsakerna till att jag står bakom den här reservationen. För det kommer att krävas både resurser och kompetens som kanske idag saknas här på Åland. Och det har även bekräftats redan i remissvar. Men det var även någonting vi fick höra i flera höranden i utskottet. Och hur ska vi på Åland till exempel hitta experter inom det här området? Där det är en hård konkurrens om de här personerna. Hur ska vi kunna attrahera dem att komma och jobba med oss i de här viktiga frågorna? Det är utmaningar. Det är viktigt att vi har tillgång till expertis och externa tjänster. I utskottsbehandlingen fick vi höra att det fanns mycket samarbete med både Trafikom och andra parter mot Finland. Därför tror jag, efter att ha tagit intryck ifrån höranden, att ett utvecklat samarbete i dessa viktiga frågor med Finland så är nog att föredra. I utskottets behandling har vi haft flera höranden. Och återigen, min klara uppfattning är att det här kan bli dyrt för Åland. Mer byråkrati, högre kostnader för ålänningarna och de åländska företagarna. Och sen kommer vi även in på det här med tillsynsansvaret. Det är otydligt hur det ska skötas i praktiken. Landskapsregeringen föreslås vara både rådgivande och övervakande myndighet. Och det här har vi även diskuterat i utskottet att det kan bli problematiskt. Då kommer vi in på en jourtjänst dygnet runt. Det innebär praktiska och ekonomiska utmaningar. Det fick vi också höra i höranden att många som var oroliga kring den här jourtjänsten. Att det inte fanns någonting sånt idag, etc. Den åländska självstyrelsen ger oss möjlighet att anpassa lagstiftningen efter våra egna förutsättningar. Men innebär också ett ansvar att balansera regleringar med rimliga ekonomiska och administrativa bördor. Och det är väl det som är självstyrelsens dilemma ibland. I detta fall väljer landskapsregeringen en ganska hög kontrollnivå. Är det nödvändigt? Eller skapar vi en onödig byråkrati och kostnader som kan försätta åländska företag och verksamheter i en svagare konkurrenssituation på Åland? Jag vet inte. Det är många saker här som är rätt otydliga. Från min sida i alla fall att säga det. Så jag har inte så mycket mer att säga, utan slutligen så ber jag att få understöda ledamot Törnros förslag om omröstning. Tack.
Tack. Vi har 5 stycken repliker. Den första går till ledamot Listerby. Varsågod.
Tack så mycket, talman. Jag blir lite nyfiken på hur ledamot Holmberg
är så säker på att de åländska företagen skulle få en bättre vardag med en finsk myndighets utövning, förmodligen på finska. Och hur kan ledamoten vara så säker på att den varianten skulle vara liksom mer, skulle vara liksom förankrad med mindre kostnad för företagen? För att kraven kommer ju fortfarande att vara densamma på liksom vilken grad av säkerhetsnivå man måste uppfylla gällande cybersäkerhet till exempel. Så att jag undrar bara om ledamoten skulle kunna måla ut lite tankarna där kring hur han har kommit fram till att det skulle bli så mycket bättre vardag för företagarna just med en finsk myndighetsutövning. Tack.
Repliksvar, ledamot Anders Holmberg.
Tack, talman. Nej, men alltså, i utskottets behandling så fick jag erfara det, och jag går på den känslan att de har redan ett samarbete med Finland idag. Och det är inte så mycket stora språkproblem som jag uppfattade. Tack.
Andra replik, ledamot Listerby.
Tack, talman. Vi ska ju vara återhållsamma med att nämna vem som har satt vad i utskottet. Men jag kan väl kanske inte dela den upplevelsen fullt ut med att företagarna som helhet har sagt att de idag har ett befintligt samarbete eftersom de idag inte omfattas av det här kravet. Så att till den delen så är jag väl inte helt enig med ledamoten om den bedömningen. Ledamoten säger också att han brukar stå upp för självstyrelsen, men inte just den här gången. Jag skulle vilja mena att just när det gäller behörighetsfrågan gällande specifikt digitalisering så är det liksom den i särklass viktigaste behörighetsfrågan att få rätt sida på i de tider vi lever. Tack.
Avslutade. Ledamot Holmberg avstår från sin avslutande replik, så vi går vidare. Och det är ledamot Ekström som får nästa replik. Varsågod.
Tack, talman. Jag vill lite spinna vidare på det här. Alltså, jag förstår inte riktigt hur man resonerar när man menar att på vilket sätt så skulle det här bli bättre och billigare genom att man liksom backar bort från självstyrelsen i det här. Och gör det. Alltså, tror man faktiskt från reservanternas sida att Helsingfors tar bättre hänsyn till de åländska småskaligheten som vi har här jämfört med vad lagtinget kan göra?
Repliksvar, ledamot Holmberg.
Talman, det kan jag inte svara på eftersom jag inte vet. Och i utskottets hörande så har jag inte kunnat liksom få en uppfattning om det. Och därför har jag valt att inte liksom stödja det här förslaget där man liksom ska testa det. Jag vet inte. Tack.
Ledamot Ekström, andra replik.
Det som blir lite oansvarigt här är ju liksom när man inte har ett eget förslag, att man vill bara förkasta det här. Att jag skulle kunna förstå om det finns delar i det här som man vill ändra på eller göra så. Men att helt förkasta det, så då borde man ju komma med någonting eget också. Det som jag tycker att borde vara den bästa garanten för att inte kostnaderna skenar iväg allt för mycket, speciellt när vi har sån småskalighet här på Åland som vi behöver ta hänsyn till. Bästa garanten för att hindra att kostnaderna skenar iväg är ju att självstyrelsen kan ha möjlighet att påverka det här. Att vi får den här behovet av pragmatisk tillämpning som man skriver i utskottsbetänkandet till exempel. Och jag har jättesvårt att se liksom varför man ger bort möjligheten för självstyrelsen att anpassa lagar och bara liksom ska förlita sig på vad Helsingfors gör. Jag vill också säga, jag ser svårt att säga det här att man inte skulle samarbeta. Bara för att vi har en egen lag så gör ju inte att vi kommer att sakna samarbete. Vi har alla möjligheter till det. Tack.
Avslutande replik, svar ledamot Anders Holmberg.
Talman, just den här självstyrelsepolitiska frågan, men även det här liksom hur hanteringen i utskottet har gått till, för jag fick liksom en känsla där liksom att inte vänta kappan efter vinden, eller men liksom att i ett ganska tidigt skede så var, och även i ett sent skede så var liksom flera regeringspartier inne på att man skulle till och med förkasta det här förslaget och att man inte skulle göra någonting, utan man skulle ta det tillbaks, menar jag, ursäkta. Men det är ju någonting som gjorde att jag blev också väldigt fundersam kring det här, hur man ska gå vidare. Och det var en sak som utskottet sen bestämde sig för att gå vidare med då, och det respekterar jag, men jag har inte samma åsikt i den frågan. Tack.
Då går vi till nästa replikskifte, och ledamot Benny Pettersson, varsågod.
talman. Ledamot Holmberg för Företagarnas talan, och det är bra så. Vi har i media nyligen kunnat säga att åländska företag har drabbats av cyberattacker. Jag är personligen ganska övertygad om att det har funnits incidenter som inte har torgförts i media av ganska lätt förståeliga skäl. Ledamoten för ett resonemang om ökade kostnader för företagarna. Kostnaderna kommer att finnas oavsett om det finns en lag eller inte, för företagarna måste ju skydda sig oavsett. Kan ledamoten Holmberg utveckla lite det här med kostnaderna kanske?
Repliksvar, ledamot Holmberg.
Talman, som jag sa så i flera hörande så har de kommit in på det här med att de är väldigt oroliga för de här ökade kostnaderna. Och de ser tydliga administrativa kostnader och regelverk som gör att det här kommer att bli dyrare för deras verksamheter. Och vi skriver ju även det i utskottets betänkande att det här kan bli ökade kostnader. Det står ju det. Kommer att leda till och med, står det. Så jag menar liksom, jag har en hel lista här på vad jag skriver ner från alla höranden och företag och instanser som har varit dit. Och genomgående där så har de ju liksom en oro kring de här ökade kostnaderna. Och det, när vi själva har skrivit det, liksom ett enigt utskott sagt att det här kommer att leda till ökade kostnader, då kan man ju ställa frågan istället till ledamot Pettersson. Vem ska betala de här alla kostnaderna?
Andra replik, ledamot Pettersson.
Ja, jag upprepar det att skydda sig mot cyberattacker, det kommer alltid med en kostnad. Och det är hög tid att hantera det nu. Sen har jag en fråga att hur vi ska få reda på vem som ska stå för vad av kostnaderna, Åland eller riket, om vi inte testar lagstiftningsbehörigheten och bara helt sonika förkastar lagförslaget. Då kommer vi ju aldrig att få reda på det.
Avslutande repliksvar, ledamot Holmberg. Ja, han avstår från den, så vi går vidare till nästa replikskifte, och det går till minister Zetterman. Varsågod.
Talman, alltså först och främst gällande det här med kompetensnivån på gällande cybersäkerhet. För det första så är ju lagen tydlig med det, och direktivet är tydligt med det, att man måste samarbeta inte bara nationellt utan också inom Europa. Alltså det bygger på att man ska dela kompetenser. Så det är ju inte så att Åland blir en isolerad ö i det här sammanhanget, utan det här finns cybersäkerhetscentret som ska verka för hela landet, för att ge ett exempel. Till den andra delen så säger ledamoten Holmberg det att vi inte har någon kompetens på Åland. Nej, vi kanske har väldigt få med djup cybersäkerhetskompetens. Men min uppfattning är nog att de flesta bolag inom IT- och digitaliseringsbranschen har cybersäkerhetskompetens. Det förväntas av dagens leverantörer att de ska ha det. Så att helt avföra kompetensen hos alla de åländska bolagen, det kan jag inte förstå varför ledamoten Holmberg, som samtidigt säger sig värna näringslivet, gör.
Repliksvar, ledamot Holmberg.
Talman, nu har nog minister Zetterman tolkat mig fel, för jag har nog inte sagt någonting sådant. Jag sa så här: hur ska vi på Åland hitta experter inom till exempel området cybersäkerhet? Det är hård konkurrens om dessa personer. Det finns idag flera personer, kanske en till två har vi fått erfara i utskottet, som har de här kompetenserna. Så det stämmer ju inte det ministern säger.
Andra replik, minister Zetterman.
Jag tycker det är en förenklad bild som ledamoten Holmberg lyfter fram. Alltså cybersäkerhet och de grundläggande hygiengränserna som här det ställs krav på, det är ju någonting som många har behörighet och kunskap inom. Däremot den djupa expertisen inom cybersäkerhet är ju sen en annan fråga. Men jag menar, det är liksom, i många fall krävs inte den djupaste kompetensen, utan det räcker väl med sådana som är införstådda med vad olika standarder kräver för nivåer. Sen vill jag bara konstatera det att den här jourtjänsten som ledamoten Holmberg talar om, man kunde få uppfattningen på hans anförande att det skulle vara en jourtjänst för just det här ärendet. Så är det ju inte, utan det är ju så att man från förvaltningarna efterfrågar en jourtjänst i allmänhet, inte någon cybersäkerhetsexpert. Det tycker jag är viktigt att understryka, likaså att det här lagförslaget inte gäller alla.
Avslutande replik, svar ledamot Holmberg.
Talman, gällande de här jourtjänsterna så är det ju ingen tjänst som finns idag. Och vi ser ju det i det här lagförslaget att det kommer att komma flera tjänster. Och det betyder ju kostnader, eller hur? Så är det ju. Och det framkom ju även under höranden just det här gällande de här olika jouren. Att det fanns ju en viss oro kring det. Däremot idag fanns det också flera som redan samarbetar med Trafikoms jourtjänster som fanns så att säga på plats. Tack.
Och vi går till nästa replik och den går till ledamot Egeland. Varsågod.
Tack talman. Som jag har förstått det så är det väl troligt att om Finland skulle sköta det här så skulle man se betydligt färre aktörer som skulle behöva uppfylla de här kraven än vad man nu har kommit fram till. Och jag har väl tolkat det här i debatten som att de här företagen och aktörerna kommer inte drabbas ekonomiskt ändå i speciellt stor utsträckning eftersom de själva är ju intresserade av sin cybersäkerhet. Jag är ju alltid ute på väldigt djupt vatten när vi pratar digitalisering och cybersäkerhet. Men om vi tänker på sådana områden som jag behärskar så är det ju ofta så att man kan ju till ett billigare pris komma fram till en betydligt lägre produkt. Eller en betydligt bättre produkt än om man måste följa en lagstiftning. Ibland kan ju lagstiftningen sätta käppar i hjul. Nu vet jag inte om det är så i det här fallet. Är det något som ni har pratat om i utskottet?
Ledamot Holmberg, repliksvar.
Talman, jag delar lite av din tankesätt så att säga. Och det är klart att de här kostnaderna så att säga kring det här så ja, det är mycket frågor kring det här. Visst har vi diskuterat det i utskottet, men jag har ingen bra svar på det. Tack.
Ledamot Egeland, andra replik.
Tack talman. Nej, det jag tänker på det är att med lagstiftning så kan man ju ibland skjuta över mål när det blir väldigt många aktörer som ska följa samma lagstiftning. Och att det kanske ofta är bättre om företagen själva får göra bedömningen vilken typ av cybersäkerhet de behöver än att de måste följa en lagstiftning.
Avslutande repliksvar, ledamot Holmberg.
Talman, tack för förtydligande. Och då blev det genast lättare. Just när man har hört de här företagen så upplevde jag i alla fall att flera företag idag har ju det här redan på plats. De jobbar med det här och ser inte att de kanske behöver ha ännu mer lagstiftning och byråkrati. Utan det finns ju, man jobbar redan med många saker kring det här. För det är ganska naturligt idag. Men inte cybersäkerhet något som man bara sopar under mattan. Utan det är viktiga saker. Tack.
Tack för det. Och då går vi till nästa anförande. Och det är ledamot Lindbäck. Varsågod.
Värderade fru talman, ledamöter. Föreliggande landskapslag om cybersäkerhet och motståndskraft tar avstamp i tvingande EU-direktiv som borde ha varit genomförda nationellt redan i oktober förra året, också på Åland. Till den del Åland nu fullföljer implementeringen har man denna gång inte kunnat snegla på det sätt som riket fullgör sin skyldighet eftersom man där ligger än mer efter förutsatt tidtabell. Lagförslaget är synnerligen väl genomarbetat och har eftersträvat där det har varit möjligt att i förhållande till de bakomliggande direktiven lägga sig på möjligast rationella och kostnadseffektiva nivå. Redan i lagförslaget görs bedömningen att behörighetsfrågan åtminstone till vissa delar är oklar. Den aktuella lagstiftningen reglerar inte utpekade behörighetsområden utan är en lagstiftning som, inom citat, genomsyrar, citatet slut, och påverkar ett antal olika saksområden, varav en del med säkerhet faller under landskapets behörighet och en del under rikets behörighet. Denna omständighet framtvingar i sig att föreliggande landskapslag måste genomgå den så kallade lagstiftningskontrollen, så att vi sedan med säkerhet vet vilken part, riket eller landskapet som bär ansvaret för vad och vad det i sin tur ska föranleda. Bland annat vad gäller eventuella behov att ingå en överenskommelseförordning för att hitta de mest ändamålsenliga sätten att handha och förvalta berörd lagstiftning. Utskottets betänkande är synnerligen uttömmande och välformulerat och tydliggör att det finns endast en väg framåt. Att anta föreliggande lagförslag bland annat för att bringa klarhet i behörighetsfördelningen, vilket i sin tur sedan påvisar hur fortsättningen bäst ska hanteras för att uppnå de mest kostnadseffektiva och ändamålsenliga lösningarna för de åländska aktörer inom den privata och den offentliga sektorn som berörs av lagen, samt hur landskapsmyndigheterna förutsätts axla sitt förvaltningsansvar på bästa sätt. Utskottets minoritet har i sin reservation bland annat lyft fram att de ekonomiska konsekvenserna av lagförslaget inte är klarlagda och inte heller vem det är som ska betala. Det är säkert så, men detta klarnar när behörighetsfrågan är avgjord via den kommande lagstiftningskontrollen, som är ägnad att tydliggöra vad som är självstyrelsens och vad som är rikets ansvar vid verkställigheten av det aktuella lagstiftningsområdet. Avslutningsvis finns det skäl att omnämna att det vid utskottets omfattande hörande bland annat har framkommit att de viktiga och i sammanhanget stora aktörerna inom den privata sektorn på Åland redan sedan en längre tid har byggt upp välfungerande system för att motstå oönskade cyberattacker och har därigenom också skapat sig en möjligast effektiv motståndskraft mot de kriminella element som hänger sig åt olagliga attacker, främst i utpressningssyfte. Den liberala lagstiftningsgruppen stöder det föreliggande lagförslaget och anser med eftertryck att den valda lagstiftningsvägen är den enda rätta. De bakomliggande EU-direktiven måste implementeras i vår lagstiftning. Vi är redan sent ute och behörighetsfrågan måste snarast klarläggas via den så kallade lagstiftningskontrollen. När det är gjort vet vi i vilken grad av ansvar och kostnader som sist och slutligen faller på självstyrelsens axlar. Tack för ordet.
Vi har 4 stycken repliker. Den första går till ledamot Wikström. Varsågod.
Tack, fru talman. Alltså det här pratet om att det är bråttom, att vi är sent ute, det förefaller ju... Om majoriteten av EU inte har genomfört den här lagstiftningen och majoriteten av EUs medlemsländer inte har gjort det. Så att stå här och hänvisa till brådska när man pratar om den här lagstiftningen, så det håller ju inte riktigt ihop. Det finns en tidsgräns, ja, men allting är relativt. Vad är liksom konsekvenserna av att om vi ska invänta till exempel Finlands lagstiftning, vilket ska vara det vettiga att göra i det här fallet? För nu har man ju tagit, om jag förstår det rätt, så har man tagit svensk lagstiftning mer eller mindre. Ska vi invänta finsk lagstiftning, då ska vi ha två stycken lagstiftningar att kunna titta på och sen göra den här bedömningen som man nu gör förhastat, som jag säger. Skulle det inte vara bättre att vänta på den finska lagstiftningen som man hade flera att titta på? För det här med brådska, så det är inte ett hållbart argument. Tack.
Repliksvar, ledamot Lindbäck.
Vad gäller brådskan, alltså jag är ledamot av ett parlament som har givit sitt bifall till Ålands anslutning till den europeiska unionen. Vi har också förbundit oss till att implementera EU-direktiv och göra det inom den tid som förutsätts. Vi kan inte ursäkta oss med att andra länder släpar efter, utan det är vårt ansvar att om möjligt följa tidsgränserna för implementering. Och vad sen gäller det andra, det finns endast en väg att utreda behörigheterna inom det här området, och det är lagstiftningskontrollen. Och när vi har den klar för oss, så vet vi också vad det i sin tur föranleder. Och det som jag nämnde tidigare här, att invänta rikets lagstiftning för att sedan då anta den via en blankettlag, så har
Ledamot Wikström, andra replik.
Jo, tack, fru talman. Som jag förstår ledamoten rätt då, så är det principiella att vi har ingått avtal med EU och vi ska uppfylla de här avtalen inom utsatt tidsgräns trots att majoriteten av EU inte har gjort det. Det är viktigare för ledamoten än att vi får en bra lag som inte är framhastad. Det är i alla fall inte min bedömning, utan det, men jag, då förstår jag hur ledamoten resonerar. Det är mer av principiell karaktär än praktisk karaktär vad som blir faktiskt bra på Åland. Men sen får ledamoten gärna upplysa mig, för han kunde inom självstyrelsefrågor. För jag förstår inte, vi skulle väl kunna ha gjort samma bedömning som man nu gör, trots att vi hade väntat på rikets lagstiftning. Och se hur den blir, ska vi ta en blankettlagstiftning eller ska vi gå den här vägen? Eller har jag missförstått det? Det kan hända att jag inte... Tack.
Avslutande replik, svar ledamot Lindbäck.
Kort på det första. För mig är det en självklarhet som ledamot av ett parlament som har förbundit sig till EU-rätten att om man har förutsättningar så ska man efterleva implementeringstider och frister oberoende av om andra inte gör det. Och det andra i sammanhanget, om vi skulle ha väntat eller inväntat rikets lagstiftning på området och sedan antagit den via en blankettlag, så skulle vi ju ha varit totalt fullständigt ovetande om till vilka delar vi skulle kunna ha gjort i förhållande till den eventuella undantag. Eftersom vi ju inte vet behörighetsfördelningen fullt ut.
Om vi går till nästa replikskifte, och det är ledamot Nordberg. Varsågod.
Tack talman. När det gäller EU-förordningar och direktiv så har vi ju inte så mycket alternativ här i Ålands lagting annat än att anpassa oss och ta dem. Men vi har ju alltid en möjlighet att, så att säga, göra den lagstiftningen och definiera då i vilken omfattning vi inför det och vem som, så att säga, berörs av den här lagstiftningen. Och i det här fallet så har vi ju fått kännedom om att den åländska definitionen, vem som berörs, är vidare. Alltså det är flera företag som kommer att beröras jämfört med den tolkning man har gjort i Finland. Där är det mycket färre som skulle, så att säga, beröras av det här. Så vi har gjort det bredare på Åland. Är det rätt väg att gå?
Repliksvar ledamot Lindbäck.
Ja, det är lite av en nyhet för mig att vi har skapat en lagstiftning som på något sätt skapar ett vidare område för vilka som kommer att beröras än vad man är i färd med att göra i rikets kommande lagstiftning.
Andra replik, ledamot Nordberg.
Talman, jag har fått den kännedomen under den här resans gång att den finska tolkningen var att det var ett, så att säga, organisation eller företag som på Åland skulle beröras av den här förordningen. Och tittar man då på den åländska tolkningen så är det ett 30-tal. Och i min värld så är det frågan att har vi varit för strängera här i den åländska förslaget till lagstiftning då, jämfört med en finsk tolkning. Jag är mycket medveten om att den inte är klar ännu, den finska, så att säga, lagstiftningen. Och vi har ju inte facit som har sagts tidigare, men åtminstone de utlåtanden som har kommit så har ju pekat på den riktningen att färre med finska ögonsätt skulle omfattas.
Ledamot Lindbäck, avslutande repliksvar.
Ja, jag förmodar att ledamoten Norberg, alltså när han nämner förordning, menar alltså direktiv. Ja, alltså om hörsägen säger att i rikslagstiftningen att man där skulle inta någon form av snävare tolkning eller av vilka typer eller vilken storlek på företag som skulle komma att beröras än vad man gör i den åländska, så det är för mig okänt. Alltså det har jag, den frågan kan jag besvara den dagen då det finns en antagen rikslag, om det stämmer eller inte.
Vi fortsätter replikskiftena och går till ledamot Törnros. Varsågod.
Talman, tack för anförande ledamot Lindbäck. Jag fortsätter lite på frågeställningen som tidigare var här av ledamot Mika Nordberg. Utskottsmajoriteten där även ledamot Lindbäck ingår har ju skrivit citat Utskottet har dock erfarit att den föreslagna lagförslaget vid tillfällen inför strängare regler än vad som är nödvändigt. Och där har vi ju fått tydliga indikationer att man både från rikssidan och från svenska sidan lägger sig på miniminivå, medan landskapsregeringen har valt en högre nivå och skriver att utskottet noterar att landskapsregeringen framhåller att lagförslaget anpassar implementeringen av EU-direktivet till de lokala förutsättningarna, så det anser landskapsregeringen på Åland, samt att det håller sig nära reglernas minimikrav, men man ligger ändå över minimikraven. Hur ser ledamoten på det?
Ledamot Lindbäck, repliksvar.
Ja, ledamoten Lindbäck, hur han ser på det. Alltså, ledamoten Lindbäck som ledamot i lag- och kulturutskottet förlitar sig på att landskapsregeringen vid framtagande av den aktuella lagstiftningen har gjort en korrekt bedömning och en skälig bedömning av hur man ska förhålla sig utgående från de åländska förhållandena och hur då olika aktörer som finns på Åland borde beröras eller inte beröras till den del man har haft en tolkningsmöjlighet eller ett svängrum i den frågan.
Ledamot Törnros, andra replik.
Talman, men då har vi ju en samsyn i den frågan då. Det vill säga att landskapsregeringen har strängare kraven högre än vad miniminivån ställs från EUs sida. Men vidare skulle jag vilja fråga ledamoten med lång erfarenhet av lagstiftning. Hur ser ledamoten på det nu att vi har valt ett helt annat förhållningssätt vad gäller organisationen och övervakningen av de här direktiven än vad man har gjort på rikssidan? Vi har ju tagit den svenska modellen med en horisontell allmän lag som styr allting annat, medan man på rikssidan har sektorspecifika myndigheter som kontrollerar vissa saker. Ser ledamoten något problem där i samband med överenskommelseförordningar som landskapsregeringen vill få till stånd med tanke på att den organisatoriska modellen avviker avsevärt från varandra, Åland kontra riket?
Ledamot Lindbäck, avslutande repliksvar.
Jag förstår inte riktigt, alltså jag på något sätt tycker att den här frågan har ställts och den här frågan har besvarats. Alltså till den del kommer att visa sig att åtminstone delar eller kanske väsentliga delar av den här lagstiftningen och landskapets behörighet så ligger myndighetsansvaret på självstyrelsen. Och hur självstyrelsen skulle kunna till de delarna fördela sig på något annat sätt än man har gjort, det är för mig svårbegripligt.
För det. Ja. Vi går vidare till nästa anförande och det går till ledamot Lindén. Varsågod.
Talman, ledamöter. Jo, jag har följt med den här debatten med intresse. När jag kom in här så var jag ganska dåligt insatt. Jag hade ögnat igenom den här lagen. Och nu har jag då kommit till min ståndpunkt. Och det så tycker jag att det ska vara i en debatt, att man tar intryck. Häromdagen så satt jag i SMU och då tittade jag på Finlands lag och Ålands lag. Och då var de lika höga, de här böckerna. Jag hörde att 2019 så var Ålands lagsamling ungefär så här. Så på sex år så har den då ökat med 30%. Om 10 år kanske den har ökat så här. Och jag skulle vilja kalla det självstyrelsens dilemma och de goda intentionernas paradox. Man vill gärna lyfta fram det viktiga ur självstyrelseperspektiv. Men jag tycker ju att man måste alltid när man ska överta någonting lokalt ha en väldigt, väldigt noggrann konsekvensanalys. Främst visar vi kostnader när det gäller att efterleva en specifik lagstiftning. Jag har inte sett några siffror hur landskapsförvaltningen tjänsteinnehavarstat har utökats, men jag befarar att den ständigt ökar, och det är ju naturligtvis en logisk konsekvens. Just i det här fallet här då uppfattat att en del lyfter frågan, finns det en lokal kompetens? Och det ibland så säger elaka röster att Åland är amatörernas paradis. Vi är ju trots allt bara 30 000 och det finns en begränsad kompetens. Så det är en grundfråga. Sen verkar det då tydligen oklart vem som har behörigheten. Och som ledamot Lindbäck konstaterar, det får man egentligen reda på genom lagstiftningskontrollerna. Men den viktigaste frågan, lite mot bakgrunden av just den här sekreterarfrågan jag har engagerat mig i, är ju kostnaden. Är det så att vi övertar en hel del lagar som kanske ändå kunde skötas lika bra som blankettlag, så då kommer det att nagga annan verksamhet, som till exempel sjukvården. Så i det här skedet, med min måttliga kunskap inom det här området, så vill jag bara tydliggöra att jag tycker att i det här skedet kan jag inte ställa mig bakom det här lagförslaget. Ja.
Tack. Vi har en replik begärd som går till minister Zetterman. Varsågod.
Talman, jag tror inte att ledamoten Lindén var så skarp i sitt ställningstagande när han sa att vi skulle överta behörigheten, för det är ju inte det handlar om i det här fallet. Digitalisering och därmed cybersäkerhet så finns inte klarerad i katalogerna för behörighetsfördelningen mellan riket och Finland, mellan riket och Åland. Och det här är alltså en helt oklarerad fråga. Det är inte en testballong som vi skickar ut för skojs skull, utan det här är för att klargöra vem som har behörigheten för att kunna skydda befolkningen. Till den andra delen gällande begränsad kompetens, och det här brukar jag ofta säga när det gäller digitalisering. Jag tycker vi ska vara försiktiga i den här salen att tala om det på det sättet. På Åland har vi stora IT-bolag som är väldigt, med väldigt god renommé. Vi har en av Finlands största leverantörer av medborgartjänster på svenska på Åland. Vi har stora bolag som Crosskey som jobbar med banksekretess. Så att Åland till den delen ska vara ett urland, det vill inte jag skriva under.
Ledamot Lindén, repliksvar.
Ja, tack minister Zetterman. Man får ju inte nämna olika företag vid namn. Men jag kan ju konstatera att vissa mycket välrenommerade IT-företag var väldigt kritiska till exempel till upphandlingen av VIS-systemet, där man bara talar med en samtalspartner. Och i den debatten bland sakkunniga som jag med min måttliga kunskap har kunnat följa med, så visade just att kompetensen kanske är på lite varierande nivå. Men jag kan inte utdöma den lokala kompetensen. Däremot så kan jag säga så att är det inte bråttom och det är någonting på gång i riket, så kan man ju ändå se tiden an. I princip kan jag väl säga att är någonting kostnadsdrivande och vi kan ha en
blankettplan. Andra replik, minister Zetterman.
Ja, alltså som jag sa, lagstiftningen behandlas den här veckan i riksdagen, och den propositionen har man ju haft tillgång till också under utskottets behandling. Den propositionen har vi också tittat på under lagstiftningsprocessen. Så det är ju inte så att vi inte har haft någon information om hur man jobbar med riket, i synnerhet när det gäller cybersäkerhetsdirektivet. CR-direktivet så hade en senare process i riket, men också det närmar sig sitt slut. Och när det gäller kostnaderna, vi har mest pratat om cybersäkerhet idag. Det står mig lite oklart varför vi pratar så lite om CR-direktivet. Men när det gäller den delen så finansieras det inom ram och tjänsterna är färdigt tillsatta i och med budget 2025. Det att det kunde hanteras inom ram är ju för att förstås också Ålands landskapsregering redan jobbat med de här frågorna. Redan jobbat med andra myndigheter. Redan står till förfogande att hjälpa kommuner och andra aktörer.
Avslutande repliksvar, ledamot Lindén.
Ja, tack minister Zetterman. Jo, ja, som sagt, när jag kom in i den här salen och man började diskutera den här kunskapen, så min ståndpunkt har klarnat under resans gång. Och jag tycker kort och gott att man kan sitta still i båten och lite avvakta. Det är ingenting som man behöver ha väldigt bråttom. Och det som återigen alltid borde åtfölja en ny lagstiftning är just konsekvensanalysen vis-a-vis kostnaderna. Och de har jag inte sett när jag läste igenom vad det skulle, hur mycket tilläggs, vad det helt enkelt skulle kosta i tilläggstjänster i landskapsförvaltning. Men jag kanske har missat det. Det är mycket möjligt. Jag ser att minister Zetterman uppgivet skakar på huvudet. Vi får ta det vid ett annat tillfälle. Tack.
Tack. Vi går vidare till nästa anförande och till vice talman Måtar. Varsågod.
Tack talman, bästa lagting och övriga åhörare. Jag börjar där ledamoten Lindén slutar, för jag anser att ledamoten Lindén hade ju helt rätt. Inte har vi någon kostnadsbild på det här, så inte förstår jag varför civilminister Zetterman sitter och säger att det finns någon tydlig kostnadsbild. Det är ju, jag ska också säga att jag delar ledamoten Törnros uppfattning att det här kan likna ett slukhål. Alltså att vi har ingen koll alls på kostnaderna. Det kan bli jättedyrt att få ordning på det här. Jag tänkte säga några ord om det här ämnet med cybersäkerhet och det att vi nu väljer att göra en fulltextlagstiftning som på något vis ska implementera två direktiv samtidigt, och ett direktiv som handlar om fysisk säkerhet och en som handlar om cybersäkerhet. Det här gör vi då i en situation där, när man lite söker på det här, så verkar det som att det är fyra medlemsländer, bland annat Belgien, Kroatien och Italien har infört regler om det här. Övriga medlemsländer har inte gjort det. Och alla dessa 23 medlemsländer som inte har gjort det, inklusive Sverige och Finland, så har fått en så kallad formell underrättelse om det här. För det borde ha gjorts oktober 2024. Och ändå står det, vi vet att det här är fakta, ändå står det sen personer här i talarstolen och säger att oj, vi behöver nog vara lite rädda för EU-böter om vi inte fixar det här. Det uttalandet, när man säger så här i talarstolen, så vet man ju överhuvudtaget inte vad man talar om. EU-böter kommer efter ett förfarande som börjar med den här formella underrättelsen. Efter det får vi ett, om vi inte har fixat det, så får vi ett så kallat motiverat yttrande från EU som säger att ni har det här ogjort ännu. Efter det så är det talan och fällande dom i EU-domstolen. De flesta av oss borde ju känna till sjöfågeljakten och jakten eller vårjakten som Åland slutligen blev fällt för EU-domstolen. Det är någon som kommer ihåg hur länge det tog. Om vi nu skulle bestämma oss för att vi inför vårjakt igen, då skulle vi riskera böter om vi skulle bli fällda i EU-domstolen ytterligare en gång efter ett antal år. Lissabonfördraget, som trädde i kraft 2018 eller liknande, införde faktiskt en möjlighet att nu kan man redan i den första EU-processen, alltså EU-domstolsprocessen, yrka på böter som antingen är ett fast belopp eller ett vite eller en kombination av båda. Faktum är att 2023 så åkte Sverige dit på EU-böter. 8,5 miljoner euro fick de betala för ett direktiv som gäller vapenhantering. Och det kan ni ju förstå i Sverige, att de har lite problem med vapenhanteringen. De blev fällda av EU-domstolen nu 2023 och får betala 8,5 miljoner för ett direktiv från 2017, alltså sex års process, som de borde ha infört 2017 gällande det vapendirektivet helt enkelt. EU-domstolen tyckte det var extra allvarligt eftersom det handlar om allmän ordning och säkerhet. Och de har säkert också noterat utvecklingen i Sverige, att det verkar finnas ett vapenproblem i Sverige. Nåja, frågan då, att vi, när vi funderar på om vi ska vänta och se hur Finland gör eller om vi ska rusa iväg med en egen lagstiftning och implementera på ett sätt som inget EU-land hittills har gjort. Belgien, Kroatien, Italien har i varje fall inte gjort en lagstiftning som inför båda de här direktiven i samma, så att säga, utan de har separata bestämmelser. Därmed EU-böter ytterligare. Under perioden 1993 till 2023, alltså på 30 år, så finns det 50 exempel på EU-böter. Ni kan tänka er hur många direktiv det har kommit under den här tiden. Och ändå finns det bara 50 exempel där Grekland, Spanien, Frankrike figurerar. Men även Sverige då är något enstaka, jag tror två exempel. Finland har inte sett ett enda. Om vi fortsätter sen med det här så måste jag berömma utskottet, för utskottet säger till exempel så här: självstyrelselagen ålägger myndigheterna att säkerställa att medborgarna får info på svenska. Ja, det här är ju trevligt att höra, och jag gör en liten utvikning nu. Tänk om man skulle tillämpa samma princip när man håller på att industrialisera Norrhavet och skapa rapport på engelska som beskriver det projektet. Tänk om man skulle ha samma inställning som utskottet poängterar här, att det är viktigt att vi ska informera våra medborgare på svenska. Det är jättebra. Om vi fortsätter sen med en blankettlag eller en fulltextlag, vad ska vi ta? Är det någon som har koll på hur många blankettlagar vi har? Nej, inte jag heller, men det är många. Och vi har blankettlagar beträffande avfallshanteringen, polisen, elmarknaden, offentlig upphandling, barnskydd, socialförsäkring och så vidare. Bredbandsutbyggnad, kemikalier. Ja, det finns hur lång lista som helst med otroligt viktiga områden där man behöver skydda medborgarna av vad man talar om här nu. Att skulle vara liksom det här drivande och som gör att nu är det så jättebråttom. Jag hakar lite på också det som jag hörde här i en replikväxling. Att jo, vi har stora, fina IT-bolag på Åland. Det stämmer. Stort är väl kanske att ta i, men i varje fall vi har otroligt imponerande IT-bolag som är i framkant. Men jag är övertygad om att de står inte och hoppar jämfota. Och när ska vi komma med den här lagstiftningen? De har sitt ganska bra på det torra redan. Det handlar inte om en sån akut insats det här. Det handlar om att vi i det långa loppet skapar någon form av system och rutiner så att vi har ett system för cybersäkerhet och också fysisk säkerhet då. Så allt det här talet om att det är så otroligt bråttom, att vi inte nu den här gången ska kunna ha en blankettlag för att det är så otroligt viktigt att reglera just det här området på vårt eget sätt, det stämmer ju inte. Och sitta lugnt i båten, sa doktor Lindén här, lagtingsledamot Lindén nyligen. Jag håller precis med om det. Vi skulle bra ha kunnat sitta lugnt i båten en liten stund till. Och lite titta hur det här tar sig. Kanske vi skulle se att när 10 medlemsländer, inklusive Finland, har implementerat det här, så vet vi lite mera. Och eftersom vi då vet att Italien och Belgien och Kroatien åtminstone har infört det här, så skulle man ju ha kunnat titta på hur har de gjort. Tack, talman.
Tack för det. Vi har två stycken repliker begärda. Den första går till minister Zetterman. Varsågod.
Talman, först gällande kostnaderna. Frågan uppfattar jag här i tidigare repliker, de som ledamoten Måta lyfte, att gällde landskapets egna kostnader. De finns väl presenterade i lagförslaget. Det handlar om två tjänster på digitaliseringsenheten och sen då den här personen som skulle jobba med motståndskraftsdirektivet. Det finns medel upptaget och tjänster tillsatta för de två första. Den andra tjänsten så avvaktar vi hela laggranskningen och ser när den är färdig och tillsättande av det. Men som sagt, den stora delen hanterades i budget 2025. När det gäller verksamheternas kostnader så är det för landskapsregeringen omöjligt att uppskatta dem. För det är helt beroende på från organisation till organisation vilken mognad man har och vilka system man har. De mest kritiska företagen, de jobbar ju redan med kontinuitetsplanering och riskanalyser. Det är ingenting nytt alls för dem. Men exakt var mognadsnivån ligger så känner vi inte till dessvärre.
Repliksvar, vice talman Måtar.
Tack talman, och jag är övertygad om att det var de här omständigheterna som såväl lagtingsledamot Lindén som jag själv avsåg när vi efterlyste kostnader. Det har ju framkommit i den här beredningen att landskapsregeringen har en helt annan syn på hur många som borde tillämpa de här reglerna jämfört med till exempel hur man ser på det från Finlands sida. Och där har du också en kostnadsskillnad. Att är det bara en aktör på Åland som ska tillämpa det här, eller är det 60 aktörer som ska tillämpa det? Det blir en enorm kostnadsskillnad. Och det är ju det kostnaderna, när man talar om kostnader, så är det ju totalkostnaden för att ha den här lagförslaget eller att inte ha det. Det är ju det som det, som det handlar om. Sen vet man ju det att förr eller senare så någon typ av regler behöver vi ha, eftersom ett EU-direktiv kräver det. Men den här brådskan är ju inte rätt. Och som sagt, en kostnadsbild har vi inte. Tack talman.
Minister Zetterman, andra replik.
Talman, en direkt kostnads, en total precis kostnadsuppfattning hade krävt att vi då först hade inlett det här med en ganska stor utredning kring hur dagsläget ser ut, ett dagsläge som också ändras i väldigt rask takt. Så jag förstår att det är frustrerande också för mig. Men det här är den situation vi har. Och vi vet också att många av de här mer kritiska aktörerna har accelererat sitt arbete under det senaste halvåret och skulle ha gjort det lagstiftning eller inte. För det är ju så det allmänna läget ser ut. När det gäller det här med antalet aktörer, jag har noterat att det finns en stor missuppfattning här i salen. Och jag har begärt ett anförande precis bara av den anledningen. Det verkar ha för sig gått något troll i diskussionerna här i lagtinget gällande skillnaden mellan de åländska och finländska analyserna.
Avslutande repliksvar, vice talman Måtar.
Tack talman. Det är bra om minister Zetterman förtydligar då vad som har sagts. Det har också nått mina öron, det här att man har olika syn på vilka verksamheter på Åland skulle till exempel omfattas av det här särdirektivet. Och att vi har en mycket mer omfattande bedömning där från landskapsregeringens sida jämfört med vad man har från Finlands sida. Tack talman.
Vi går till nästa och sista replikskifte till det här anförande, och det går till ledamot Lindbäck. Varsågod.
Ja, ledamoten Måta är ju liksom jag jurist. Men det är uppenbart att vi har olika uppfattningar om huruvida man bör efterleva en bestämmelse om när någonting ska sättas i kraft eller inte. Och när man, min personliga åsikt är att om man kan så ska man. Och endast om man inte kan så kan man ligga och släpa. När det gäller den andra frågan, alltså det här med blankettlagar och oändligt antal av blankettlagar, det stämmer. Men det vet också ledamoten Måtar, lika väl som jag, hur de här blankettlagarna är utformade. De mest alltså vanliga. Där står nämligen då att rikets lag ska vara gällande på Åland. Och sen finns det en följande paragraf som säger till den del denna rikslagstiftning som då har gjorts till landskapslagstiftning rör områden som är Ålands behörighet, så ska det i rikslagen utpekade myndigheterna ersättas av på Åland landskapsregeringen. Och då står vi ju lika.
Vice talman Måta, repliksvar.
Tack talman. Ledamot Lindbäck, jag brukar skoja och säga så länge det finns två jurister kvar på jorden så kommer det att finnas två olika uppfattningar i en juridisk fråga. Så är det ju. Men jag börjar från slutet där om blankettlagar, och det är alldeles korrekt förstås att och det tänkte jag på, att det såklart så måste en åländsk myndighet pekas ut att sköta de här frågorna. Men jag är också orolig för de materiella bestämmelserna i det här lagförslaget som vi nu behandlar här i lagtinget. Och jag hade satt min förhoppning till att vi skulle kunna se lindrigare införande exempel från andra länder, främst från Finland. Så jag tänkte inte bara på problematiken med myndigheter. Och sen när det gäller att släpa eller inte, jag ser väldigt praktiskt på sådana här regler. Om vi kan släpa för att vi ska bli lite klokare, om vi kan låta den här inlärningskurvan få fortsätta stiga, ja då ska vi göra det. Tack talman.
Andra replik, ledamot Lindbäck.
Jag ska kort fortsätta där tiden tog slut. Alltså, i dessa blankettlagar där man väljer den här enkla modellen, och det gör man som regel, alltså att man säger att på Åland ska det vara landskapsstyrelsen som ska sköta de myndighetsuppgifter som då enligt den här rikslagen som man har gjort gällande på Åland utpekar riksmyndigheter. Men om vi då inte vet vilken som är den åländska behörigheten i det här sammanhanget, hur ska vi då veta vilka uppgifter ska då landskapsregeringen sköta och inte den i lagstiftningen utpekade riksmyndigheten? Så vi står ju ändå där med byxorna i knävecket.
Avslutande replik, svar, vice talman Måtar.
Tack talman. Jo, lagtingsledamot Lindbäck, det är helt korrekt så som lagtingsledamoten säger. Skillnaden mellan lagtingsledamoten Lindbäcks och min syn på den här saken är att Lindbäck har mer bråttom att komma till lagstiftningskontrollen än vad jag har. Jag säger och är mycket väl medveten om att vi måste ju stifta en lag förr eller senare om det här. Vi kan börja med en blankettlag ifall vi ser att den finska lagen faller oss i smaken. Även i samband med att vi stiftar en blankettlag kan behörighetsfrågor ställas på sin spets. Så fort vi skapar en lag här så blir den ju föremål för lagstiftningskontroll. Och sån här som på eventuellt en budgetlag eller så. Men i varje fall, vi kommer till lagstiftningskontrollen förr eller senare. Det är bara frågan om när. Tack talman.
Tack för det. Och nu går vi till nästa anförande och det är minister Zetterman. Varsågod.
Talman, det finns mycket som kunde sägas efter den här tycker jag intressanta diskussionen, men med hänsyn till kommande ärende på listan så håller jag mig mycket kort och bara till en enda sak. Och det gäller nämligen den här frågan kring huruvida vi har gjort det mycket strängare på Åland än vad man har gjort annanstans. Och särskilt då när det gäller företagen som här flera gånger har varit uppe på tapeten. Min uppfattning är att den tolkningen inte stämmer. Det som ju, jag förstod inte riktigt varför den här diskussionen kom, men ledamoten Mika Nordberg gav mig en ledtråd när han i en replik sa att RIKE gör bedömningen kring att det bara finns en instans som skulle omfattas enligt deras bedömning. Alltså för det första, jag vet att det finns en sån urban myt som vandrar kring och den gäller då enbart CR-direktiv, alltså motståndskraftsdirektivet, inte också cybersäkerhetsdirektivet. Och jag har försökt utröna mer specifika uppgifter kring varifrån det kommer och om det är ett officiellt uttalande eller inte, och så är heller inte fallet. Så att det här med att påstå i sten att riket skulle utse en CR-aktör på Åland, det har jag inte hittat något strikt fog för. Och därtill ska vi ihågkomma det att också direktivet kräver en annan bedömning när det gäller platser med insulära lägen. Så att riket tar sin lagstiftning nu den här veckan. Jag tror att man har andra behandling idag när det gäller NIS2-direktivet. Och hur riket sedan skulle göra sin bedömning, det är ingenting som finns fastslaget, så att det kan vi inte jämföra oss med.
Tack. Vi har två stycken repliker begärda. Den första går till vice talman Måtar. Varsågod.
Tack talman och minister Zetterman. För det första så står det ju i det här betänkandet som vi behandlar här idag att det verkar som att man inför strängare regler än vad som skulle vara miniminivå. Men det sägs bara rent abstrakt, man säger inte vad det avser. Min uppfattning är att det avser de åländska kommunerna som man igen nu då ska skruva åt tumskruvarna på hårdare än vad som skulle vara nödvändigt. Men där kan väl ministern rätta mig om jag har fel. Tack talman.
Repliksvar minister Zetterman.
Talman, så uppfattar jag också den skrivningen att det gäller just kommunerna och där man då där Åland egentligen har ställt sig mitt emellan Sverige och Finland. Sverige har en mycket striktare implementering när det gäller kommunerna än vad vi har på Åland och Finland har en mindre strikt, mycket med hänvisning till de känsliga uppgifter och det arbete som utförs inom välfärdsområdena.
Andra replik, vice talman Måtar.
Ja, det skulle vara intressant där att få en närmare beskrivning hur man resonerar när de här små åländska kommunerna ska utsättas för regler som känns oproportionerliga i förhållande till den verksamhet som bedrivs hos åländska kommuner. Tack talman.
Avslutande repliksvar minister Zetterman.
Talman, med vår lagstiftning blir de minsta kommunerna uteslutna från det här. Men jag tänker också att det här är en fråga som gäller människorna. Våra kommuner har väldigt breda uppgiftsområden och precis som vi har sagt i lagstiftningen, inga direkta medel går ut, men landskapsregeringen planerar redan nu hur vi på annat sätt, alltså till exempel genom förebyggande tillsyn och informationsinsatser, kan hjälpa kommunerna. Och jag vet att också kommunerna tillsammans tittar på gemensamma lösningar när det gäller IT-system och digitalisering i stort, för att alla inser att var och en av oss, även allmänna förvaltningen här, är liksom för liten för att sköta de här uppgifterna.
Vi går till anförandets nästa och sista replikskifte, och det går till ledamot Törnros. Varsågod.
Tack, talman. Jag tror att vi har en samsyn, minister Zetterman och jag, kring att det här är ett väldigt viktigt ärende och att vi behöver processa det vidare. Men som jag tidigare har sagt, så är vi inte riktigt överens om vägen, vilket som är lämpligast att göra i det här fallet. Och det här att lagförslaget kommer att leda till ökade kostnader för både berörda verksamhetsutövare och för landskapsregeringen själv, det skriver ju utskottets majoritet i sitt eget betänkande. Och där skriver man ju också att man kommer att införa strängare regler än vad som är nödvändigt. Observera, det skriver utskottets majoritet. Utskottet har dock erfarit att det föreslagna lagförslaget vid tillfällen inför strängare regler än vad som är nödvändigt. Citat till slut. Så jag menar, det visar ju också svårigheten och komplexiteten i det här lagförslaget att försöka hitta kanske en gemensam samsyn på detaljnivå.
Minister Zetterman, repliksvar.
Talman, att det här kommer att kosta, det är liksom inget frågetecken kring det. Och det nya säkerhetspolitiska läget kommer att kosta. Och det kommer att kosta länder, och det kommer att kosta kommuner, och det kommer också att kosta Ålands landskapsregering i det att stärka sin motståndskraft. Oavsett ifall det handlar om fysisk motståndskraft, ifall det handlar om samhällets självförsörjning eller ifall det handlar om hotet av cyberattacker. Det kommer att kosta oavsett ifall det är åländsk lagstiftning, det är finsk lagstiftningsbehörighet eller om det inte skulle finnas någon lag alls, så borde var och en inse att man har ren självbevarelsedrift behöver vidta åtgärder.
Ledamot Törnros, andra replik.
Talman, det är ingen som har sagt att det inte ska vidtas åtgärder. Det där är ju bara dumheter. Det är ingen från oppositionsbänken som har sagt att det inte ska vidtagas. Däremot har vi tveksamheter kring vem som ska omfattas av det här, eftersom det kommer lite olika information om vad det egentligen är som gäller. Och vi tror också, eftersom det oftast är så, att större ekonomiska, ska vi säga, organisationer, eftersom det här är fråga om expertkunskap då, vanligtvis är lite billigare i drift än en liten verksamhet. Och i det här fallet så tycker vi att man borde vara rädd om skattemedlen som inflyter till landskapet, ta en mer utvecklad köptjänst från rikssidan istället för att skapa någon sorts eget myndighets tve huvuddrake här då, med både rådgivning och övervakning i samma myndighet.
Avslutande replik, minister Zetterman.
Talman, även om jag nog motsätter mig uttryck som att man pratar dumheter i den här talarstolen, så kan jag väl konstatera det att jag flera gånger idag har hört det att man är orolig över kostnaderna för aktörerna. De kostnaderna för aktörerna är ju alldeles oberoende av på vilket sätt vi organiserar det här. Och sen vill jag igen understryka det som oppositionen på något sätt medvetet eller omedvetet hela tiden kopplar bort i den här diskussionen, nämligen det att via EU-direktivet finns det krav på en kontaktpunkt, och den ska alla myndigheter inom medlemsstaten, inte något annat, samarbeta med. Vi har redan upparbetade samarbeten tillsammans med cybersäkerhetscentret. Vi har kontakter med dem. Vi går på utbildningar via dem. Ledamoten eller ålänningarna behöver inte vara oroade för att vi tror att vi vet och kan allt bäst vid Ålands landskapsregering.
Tack för det. Nästa anförande hålls av ledamoten Peter Lindbäck. Varsågod.
Värderade herr talman, ledamöter. Det blir ju så att när man begär en replik så får man ju aldrig sista ordet. Vi är som sagt var två jurister här i salen, och den andra fick avsluta replikskiftet på ett för mig lite obegripligt sätt. Det är nämligen så att jag så under 24 års tid som Ålandsdelegationens ordförande har varit med och producerat delegationens utlåtande i överlandskapslagstiftning. Och som sagt var i blankettlagar, i princip i samtliga blankettlagar, där man har gjort riksdagen, berörd riksdag eller den aktuella riksdagen gällande på Åland, så tillför man en andra paragraf där man säger att till den del det i riksdagen utpekas myndigheter och riksdagen reglerar någonting som på Åland är landskapets behörighet, så ska man då istället för att vända sig till rikets myndighet vända sig till landskapsregeringens myndighet. Alltså det är landskapets myndighet, landskapsregeringen, som är ansvarig myndighet. Då är det ju faktiskt så att om man nu då skulle invänta rikets lag, göra den gällande på Åland i form av en blankettlag och skriva in att i den del det är rikslagen utpekas en riksmyndighet som ansvarig myndighet, ja, då ska man alltså på Åland vända sig till landskapsregeringen ifall detta som regleras i rikslagen till någon del är landskapets behörighet. Varje gång har vi i Ålandsdelegationen och sedan också i högsta domstolen ifall ärendet har gått dit ondgjort oss över detta sätt på vilket man i landskapslagen försätter tillämparen av denna lagstiftning i en synnerligen osäker situation. För hur ska han, hon eller, om det är en juridisk person, veta när ska jag vända mig till den i riksdagen utpekade myndigheten eller när ska jag vända mig till den, alltså landskapsregeringen. Det förutsätter att personen, juridiska eller fysiska, faktiskt vet att till vilka delar reglerar rikslagen någonting som är Ålands behörighet. Vi har till och med i några utlåtanden, både Ålandsdelegationen och högsta domstolen, varit fem före att fälla en sådan lag med hänvisning till denna synnerliga oklarhet som den skapar genom att ha den här formuleringen. Men man har alltid varje gång alltså ondgjort sig över det och ansett att detta är inte bra lagstiftning. Det försätter tillämparen i ett osäkert läge, men det utgör inte en tillräcklig grund för att anse att den här lagstiftningen strider mot behörigheten. Men det är väl inte så vi vill leva i den här frågan. Alltså att man antar rikslagen, gör den gällande på Åland och försätter då de som lagstiftningen berör i osäkerhet om är det rikets myndighet eller landskapets myndighet som är ansvarig myndighet. Tack.
Tack. Vi har en replik begärd till huvudanförandet, minister Ingrid Zetterman. Varsågod.
Talman, utifrån det resonemang som ledamoten Lindbäck för kring det här sättet att paragrafera, om det är helt oklart vems behörigheten är, alltså om det inte finns upptaget i behörighetskatalogen och ingen praxis kring behörighetsfördelningen mellan riket och Åland, hur skulle det då bli för den enskilda i ledamotens bedömning?
Ledamot Lindbäck, repliksvar.
Ja, det är väl inte svårt att förstå hur det skulle bli. Alltså det skulle bli en synnerligen oklar situation för den som berörs av lagstiftningen. Är det rikets myndighet eller är det landskapsregeringen som är den ansvariga myndigheten som jag ska förhålla mig till? Och det blir förmodligen också väldigt oklart för landskapsregeringen att veta. Är vi den rätta myndigheten eller är vi inte?
Minister Zetterman, andra replik.
Talman, i vår värld har vi också tjänsteansvar och där ingår det straffrättsligt ansvar därtill. Och för ett sådant resonemang vidare, utifrån den enskilda tjänstemannen då som ska avgöra i en fråga huruvida man har ett juridiskt ansvar att vidta åtgärder i det fall behörigheten inte är klarerad. Vilken situation kunde man då försätta sig?
Ledamot Lindbäck, avslutande repliksvar.
Ja, jag är glad att jag inte längre är tjänsteman.
Tack för det. Diskussionen är därmed avslutad. och detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om cybersäkerhet och motståndskraft för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. Ärende nummer 3 på listan är för enda behandling förslag till första ändring av budgeten för år 2025, alltså budgetförslag 3, 2024-2025 jämte finans- och näringsutskottets betänkande 13, 2024-2025. Först tillåts diskussion, efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussionen inleds av ledamoten Nina Fällman, vice ordförande i finans- och näringsutskottet, som presenterar betänkandet. Varsågod.
Tack talman. Det har varit en lång dags färd mot natt. Jag presenterar nu utskottets betänkande eftersom ordförande är indisponerad. Utskottet konstaterar att det här förslaget till ändring av budgeten innehåller två viktiga saker, bara två saker. Att kostnaderna för extern vård utanför Åland flyttas till ett nytt moment under Ålands hälso- och sjukvård samt att ett anslag om 4 825 000 euro tas upp för att kapitalisera Ålands skärgårdstrafik AB. Utskottet har varit enigt i det här betänkandet och vi har haft väldigt goda diskussioner kring det. Kring förslaget. Landskapsregeringen föreslår att extern vård inom ramen för Ålands hälso- och sjukvård tas upp som ett ramanslag som kan överskridas med högst 10% av det budgeterade anslaget. Det budgeterade anslaget för extern vård år 2025 är 9 810 000 euro. Med ett ramanslag som tillåter en överskridning om 10% innebär det en eventuell ökning av kostnaderna om maximalt 981 000 euro. Och det kan resultera i att kostnaderna för extern vård totalt kan uppgå till 10 791 000 euro. Det eventuellt överskridna anslaget är en anslagskredit, vilket betyder att det överskridna beloppet reducerar följande års tillgängliga medel motsvarande det överskridna beloppet. Landskapsregeringen motiverar ramanslaget med att extern vård utanför Åland är svår att uppskatta och att kostnaderna kan öka kraftigt till följd av händelser man inte kan påverka. Utskottet konstaterar då att det finns en risk att kostnader kan skjutas upp till nästa finansår med fortsatt osäkerhet om kostnaden för extern vård. Och det kan föranleda en snöbollseffekt som man bör vara medveten om för framtiden. Extern vård är nödvändig för att vårda patienter där vården inte kan tillgodoses inom OHS regi. Men faktiskt planerad extern vård kan ibland vara mer kostnadseffektiv än om vården tillgodoses inom OHS. Utskottet betonar att nyttjande av anslagskrediten bör ske med stor restriktivitet inom landskapsregeringens hela verksamhet och att den externa vården kontinuerligt bör följas upp av OHS styrelse. Gällande kapitaliseringen av Axferries konstaterar utskottet att Axferries har vunnit upphandlingen av skärgårdstrafiken på södra linjen, på Föglölinjen, Ova-Osnäslinjen och Hummelvik-Torsholma-linjen 2025-26 med option om ytterligare ett år. I avtalet finns ett krav på att chartra landskapsregeringens färjor samt en köpeklausul som innebär att Axferries ska köpa och erlägga betalning för Alfågeln, Knipan, Skarven, Viggen och Ådan. Försäljningspriset är 19,3 miljoner euro. För att Axferries ska kunna köpa samtliga fartyg har landskapsregeringen och Finnferries som ägare tillsammans kommit överens om att erlägga 50% av beloppet, 25% vardera och att resterande kapital finansieras genom lån som Axferries upptar. För landskapets del innebär detta 4 825 000 euro. Försäljningen ger landskapet 19,3 miljoner euro, vilket inte upptas i det här budgetförslaget. Intäkten av försäljningen samt kapitaliseringen av Axferries innebär att landskapets likviditet beräknas förbättras med 14 475 000 euro. Med beaktande av fartygens bokföringsvärde beräknas fartygsförsäljningen innebära en positiv resultatpåverkan om 11 miljoner i det korta perspektivet, alltså en förbättring av resultat och likviditet. I det längre perspektivet är det ju ingen vinstaffär. Det kommer att förstås för Axferis genom fartygsköpen att belastas av avskrivningar och finansieringskostnader som så småningom påförs kunden, det vill säga landskapet Åland. Utskottet erfar att landskapsregeringen bedömt att finansieringen om 4 825 000 euro inte behöver notifieras till EU-kommissionen genom att Axferis inte ges en fördel i och med finansieringen då transaktionen sker på normala marknadsvillkor. Utskottet konstaterar att överlåtelsen av berörda färjor är överlåtelse av lös egendom, men inte sådan lös egendom som kräver lagtingets godkännande. Landskapsregeringen kan därför överlåta färjorna utifrån de kravställningar som finns samt den köpklausul som innebär en skyldighet för Axferis att senast 6 månader efter att trafikuppdraget påbörjats genomföra köpet. Utskottet konstaterar att delar av de uppgifter som idag finns inom landskapsregeringen i framtiden kommer att handhas av Axferis och önskar att landskapsregeringen balanserar infrastrukturavdelningens personalresurser utgående från detta. Utskottet konstaterar därmed enhälligt att föreslår enhälligt att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till första ändring av budgeten för år 2025 samt att lagtinget beslutar att den första ändringen av budgeten ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut. Tack talman.
Tack för det. 3 repliker begärda. Första går till ledamoten Veronica Törnros. Varsågod.
Talman, jag vill börja med att tacka för presentationen. Och sen vill jag också ge mitt stöd för det här ramanslaget för vård utanför Åland. Vi har diskuterat det här i lagtinget säkert i 20 års tid. Problematiken med att kunna prognostisera kostnaderna för vård utanför Åland. Och det är bra nu då att det blir som ett ramanslag. Däremot har jag en fråga som rör en skrivning i betänkande under rubriken kapitalisering av Axferis. Där utskottet konstaterar att överlåtelse av berörda färjor är överlåtelse av lös egendom. Och därmed inte kräver lagtingets godkännande. Men när jag drar mig till minnes ganska många år tillbaka i tiden då, när skarven köptes. Så då krävdes det ju ett beslut här i lagtinget för att man skulle få köpa färjan. Jag tror kanske till och med att det var före min tid. Så det var väldigt, väldigt länge sedan.
Ledamot Fällman, repliksvar.
Tack talman. Jag kan inte uttala mig om hur det gick till när landskapet köpte skarven. Här handlade det om en försäljning. Men det är den information som utskottet har fått i hörandena. Att det här rör sig om det finns också i betänkande paragrafhänvisningar som jag nu inte har framför mig. Men där man har konstaterat att det här rör sig om en sån försäljning som inte kräver lagtingets godkännande.
Andra replik, ledamot Törnros.
Talman, så kan det säkert vara, men frågeställningen blir ju ändå varför det krävs ett tillstånd av lagtinget för att få köpa någonting. Men det däremot inte krävs ett tillstånd för att sälja någonting. Men frågan får väl fortsättningsvis vara öppen, så kanske vi får ett svar lite senare. Tack.
Ledamot Fällman, avslutande repliksvar.
Det går säkert att vända sig till landskapsregeringen för att få klarläggande. Men om ledamoten läser betänkande så finns det paragrafhänvisningar där som borde klargöra läget.
Nästa replik går till ledamoten Benny Pettersson. Varsågod.
Talman, jag vill tacka vice ordförande Fällman för en bra redogörelse över utskottets betänkande. Och jag konstaterar att det var enigt och jag tänker ju förstås på Axferis och bildandet av det och numera kapitaliserande av det hela. Och jag kan inte göra någonting annan tolkning än att det råder en bred enighet i salen över bildandet av Axferis och på det sättet som regeringen har hanterat en djup kris som nu förhoppningsvis ska leda till någonting bra. Och jag är helt övertygad om att Axferis kommer att ta hand om våra åldrande fartyg på ett bra sätt och göra dem mycket bättre. Så tack för det.
Ledamot Fällman, repliksvar.
Tack talman. Det är också min uppfattning att trots att det har funnits diskussioner under resans gång kring olika aspekter av den här processen och bildande av Axfärg så finns det nu en enighet kring att det är den här vägen vi har valt och nu ska vi se till att få, inte på banan utan på kärn, allt att funka. Det har inte i utskottet funnits någon oenighet kring den saken.
Ledamot Pettersson avstår sin andra replik. Nästa replikställare är ledamoten Annette Holmberg Jansson. Varsågod.
Talman, jag vill likt ledamot Törnros säga att det är bra att man ändå hittar någon sorts lösning för externvården på OHS. Men att med tanke på den här anslagskrediten så innebär det att kostnader kan skjutas på framtida budgetår och det finns en risk för en snöbollseffekt för OHS där det blir svårare att planera, svårare att finansiera vården långsiktigt. Och där kan man ju ställa sig frågan då hur landskapsregeringen faktiskt säkerställer att den här mekanismen inte leder till en underfinansiering av framtida vårdbehov och på det sättet liksom påverkar patienternas tillgång till vård på ett negativt sätt. Men det är kanske lite fräckt att fråga dig att ta ledamoten, men jag måste ändå ställa frågan.
Ledamot Fällman, repliksvar.
Jag kan naturligtvis inte svara för varken hur OHS resonerar eller hur landskapsregeringen i framtiden kommer att göra. Så som jag uppfattade och som man har resonerat i utskottet så är det här, utskottet har faktiskt också i ett tidigare betänkande begärt just en sån här lösning för att skapa ett sånt dragspel där den här vården på Åland kan leva så som den gör, det vill säga vissa år blir det mycket kostnader och ett annat år kan det faktiskt bli betydligt lägre kostnader om man har tur med sådana saker som prematurer eller bilolyckor eller sådär. Så knappast är det sista ordet sagt i den här frågan för all framtid, men det är åtminstone en lösning för en tid framåt.
Andra replikledare mot Holmberg Jansson.
Talman, det tror jag och hoppas jag, men med tanke på att man också har ganska hårda bandage och ekonomiska krav på OHS nu så kan ju det här i värsta fall bli ett ännu tyngre och svårare bandage om den här snöbollen blir tillräckligt stor. Om det skulle råka vara att det är många år på rad med just tuffa åtgärder som måste göras, man måste skicka bort många patienter. Den planerade vården, den är ju ändå den stora delen. De här akuta delarna är ju ändå det minsta. Så att, men jag vill ändå lyfta den här oron som jag ser.
Ledamot Fällman, avslutande repliksvar.
Tack. Som framgår av betänkandet så har ju också utskottet resonerat precis i de samma banorna och därför har man lyft i betänkandet det faktum att det kan leda till en snöbollseffekt och också att det är upp till ledningen och styrelsen inom OHS att jobba för att också trots att det är vård som människor måste få om de behöver det så behöver man fundera på strategier för att på lång sikt minska riskerna.
Tack för det. Nästa anförande går till ledamoten Anders Ekström. Varsågod.
Tack talman. Jag ska komplettera med några saker. Att när vi debatterade den här första ändringsbudgeten i januari så upplevde jag att själva budgeten inte var speciellt kontroversiell. Och det syns kanske också i att utskottet var enigt i det här betänkandet. Några saker bara. Det här är en ändringsbudget som inte äskar om tilläggsmedel för höjda kostnader. Därmed så undviker man ju också några konsekvenser för kostnadstaket. Jag kanske inte tänker på det, men det behöver kanske nämnas en gång till bara. Att därför som man inte pratar om det. Det andra som jag vill komplettera med så är att den här kapitaliseringen av Axfärg så genererar det några frågor i remissdebatten och jag tycker vi har klarerat dem helt enkelt. Det kanske en av de viktiga är ju att vi har ingen anledning i utskottet att tvivla på landskapsregeringens bedömning att kapitaliseringen inte behöver notifieras till EU-kommissionen. Man hänger till den här så kallade pari passo-principen och den gäller vad det kan vara. Det andra som frågades också så var hur det kapitalet ska redovisas. Och vad utskottet är för så är väl det att medlen ska gå in i de fria egna kapitalet. Och det är väl så man gärna gör när man gör de här emissionerna i den här typen av bolag. Det sista som jag skulle vilja nämna så har att göra med årsverken och den diskussionen. Det är klart att det förekommer en diskussion att när vi nu bildar ett eget bolag, ett externt bolag, så kommer vi att ha en dubbel uppsättning personal och hur ser det ut med årsverken och så. Här kommer förstås utskottet att följa upp det här beslutet och vi ska förstås undvika liksom att bygga liksom dubbla funktioner om det finns sådana. Men med det sagt så vill jag ändå undersöka att jag tycker inte att det finns någon anledning för oss att debattera personalfrågor här i lagtinget. Jag tycker att personalpolitik så behöver bedrivas upp av ministern och berörd avdelning. Och vi ska undvika att hålla sådana debatter tycker jag här i talarstolen. Däremot att hålla debatten på en allmän nivå som vi sen via utskotten kan vara lite mer specifika. Den tycker jag är viktig att föra och göra framåt också. Men att, jag tror att det blir väldigt tokigt om vi börjar föra specifika diskussioner om sådana här saker härifrån. Men jag vill ändå med den här kommentaren påtala att utskottet har den här frågan på dagordningen och vi kommer att följa upp det kommande år. Tack talman.
Tack för det. Inga repliker begärda. Nästa anförande hålls av ledamoten Roger Höglund. Varsågod.
Tack för det, herr talman. Här är det lagting, åhörare. Jag kommer inte ihåg vad långrande här det mesta har sagt. Men det är ju helt klart att det behöver vara ett skilt moment för vård utanför Åland. Och det är också klart att det behöver vara ett ramanslag då, som ger den här möjligheten till kredit då, som i det här fallet är lite högre än det normala. Upp till 10%, normalt annars upp till 10%. Så att vi vet ju alla att vård utanför Åland är svårt att ekonomiskt planera, säkert på andra sätt då. Och att det här är ett sätt då för att mota då när det kommer de här topparna. Sen är ju förstås följdfrågan om det kommer många toppar på en rad. Vad gör man då? Nå, det troliga är väl att man är i något skede tvungen att höja det här anslaget. Då. Och det sker på bekostnad av någonting annat då, om det ska fungera med ramverk och överskottsmål. Så en viss restriktivitet. Jag vill minnas att när det här ramverket trädde i kraft och diskuterades, så diskuterar man också att ska man ha en anslagskredit och ett anslagssparande. Och man insåg ju då vad det gäller sparande. Nu har vi en aning från ämne. Men det är så roligt att prata om finanspolitiskt ramverk. Så jag skulle kunna stå här jättelänge. Men det vill ni inte. Det orkar ni inte med. Vad det gäller sparande så skulle du undvika de här köpen som man annars lätt gör då, i december för att man har pengar kvar helt enkelt. Så då kan man mera planera sina inköp över tid. Samma sak med anslagskredit. Då. Här såg vi Åsub som det är ett gott exempel. Då när det, på grund av att man har ett projekt då som kostar pengar och sen kommer intäkter nästa år. Då kan det vara väldigt bra med en kredit då för att utjämna mellan åren. Sen då gällande kapitaliseringen så finns det ju två saker att notera här då. Och det ena är ju att likviditeten förbättras då med 14,5 miljoner och resultatet förbättras då med uppskattningsvis runt 11 miljoner. Och vi måste vara medvetna om då att landskapet Åland är ju den enda kunden som Axföris har i dagsläge. Och det är alltid slutkunden som betalar, det vet vi ju sedan gammalt. Och det betyder ju det att de investeringar som görs då i det gemensamma rederiet, så de belastar slutkunden. Och är det så att Axföris som man gör nu då kommer att investera i färjor, så drabbas man ju av förstås avskrivningar och räntor och finansieringskostnader. Så att i förlängningen då så är det ju landskapet som betalar tillbaka den här nu förhöjda likviditeten och det nu förhöjda resultatet som kommer att komma. Och den andra åsikten, så det är ju förstås då att när man flyttar ut verksamheter från landskapet då till ett bolag till exempel, så måste man här vara väldigt noggrann då med att man balanserar så att man inte får en fördubblad kostnad eller en högre kostnad. Det ska vi undvika, för det har vi inte råd med. Tack mina vänner.
Tack för det. En replik begärd. Den går till ledamoten Veronica Törnros. Varsågod.
Talman, jag vill börja med att säga att det här är väl sista spiken i kistan nu då för att skapa ett statligt monopolbolag inom skärgårdstrafiken. Och där har jag ju tidigare uttryckt mina tveksamheter. Men jag skulle vilja säga i positiv anda då att ledamoten är ju en professionell siffernörd. Det känner vi alla till här. Och jag skulle vilja fråga hur ledamoten ser på den frågan som jag tidigare ställde till vice ordförande. Alltså det här med överlåtelse av färjor inte ses som lösegendom och inte kräver lagtingets godkännande i någon form.
Ledamot Höglund, repliksvar.
Jo, tack. Jag vill minnas att den frågan också började med för ett antal år sedan när man köpte en färja, hur det funkar. Och där tror jag att det enkla svaret är att alla utgifter som landskapet drar på sig, de måste ske via en budget. Så inköpet på sitt sätt är lätt. Det måste budgeteras, finnas budgeterade medel. Men sen när vi kommer till försäljningen då, när man kan sälja lösegendom, i det här fallet för nästan 20 miljoner. Det skulle kunna vara flera färger, det kunde ha varit den dubbla summan, och ska då en regering kunna göra det utan lagtingets godkännande är en väldigt intressant fråga. Och där tror jag att vi behöver fundera, ska det vara ett maxtak? Jag tror inte heller att regeringen ska behöva komma till lagtinget så fort man säljer någonting för en ganska futtig summa. Men när det handlar om tiotals miljoner, så då kanske det behöver ske en förankring med landskapet. Det gör det in... Ja, tack.
Andra replik, ledamot Törnros.
Jo, jag delar den synen. Landskapsregeringen måste ju också få ha tämligen fria händer om den ska kunna agera som en regering. Visst är det så. Men samtidigt är det ju som sagt nu att man avyttrar i miljonklassen. Och det blir lite ojämn balans emellanåt när vi sitter här och diskuterar 1 000 euro till någon myndighet eller ännu mindre summor, och det ska godkännas i lagting, och här avyttrar man då för x antal miljoner, och det krävs egentligen ingenting. Avslutningsvis skulle jag vilja fråga hur ledamoten ser på dessa tilläggsbudgetar som kommer in i tämligen stridström, precis som tidigare. Tanken var ju, som jag vet från ledamotens tid som minister, att vi skulle komma bort från dessa tilläggsbudgetar och istället ha ett mer renodlat budgetarbete.
Ledamot Höglund, avslutande repliksvar.
Jo, det var ett önskemål från egentligen samtliga det, både från allt från tjänstemannasidan till utskott och lagting, att vissa tider förekom det 5, 6, kanske 7 tilläggsbudgetar, och sen då enligt finanspolitiska ramverket så kan man försöka hålla sig till en vår och en höständringsbudget, alltså 2. Jag tror och tycker att det ska man i mån av möjlighet försöka följa. Sen vet vi alla att det från och till dyker upp sånt som där lagting helt enkelt behöver fatta snabba beslut av olika anledningar. Så att önskemålet 2 ändringsbudgetar, men verkligheten kommer emot och så kan det bli flera. Tack.
Tack för det. Då konstaterar vi att diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets klämmar och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Föreläggs betänkandets första klämförslag för godkännande. Klämmen är godkänd. Föreläggs betänkandets andra klämförslag för godkännande. Klämmen är godkänd. Klämmarna är därmed behandlade. Föreläggs betänkandets motivering, begärs ordet. Utskottets betänkande är därmed godkänt. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat. För enda behandling, ärende nummer 4, strategi för hållbart byggande, meddelande 2024-2025. Ärendet avförs till plenum den 17 mars. Föredras ärende nummer 5. Hur avser landskapsregeringen att bemöta kritiken från AHS läkarkår gällande sekreterarfunktionen? Skriftlig fråga 2, 2024-2025. Ärendet avförs och tas upp vid plenum den 19 mars. Ärende nummer 6. Hur avser landskapsregeringen att trygga skärgårdens näringsliv? Skriftlig fråga 3, 2024-2025. Även denna fråga avförs till plenum den 19 mars. Betänkande för kännedom, ärende nummer 7. Godkännande och sättande i kraft av ramavtalet om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater å ena sidan och konungariket Thailand å andra sidan. Republikens presidents framställning 2 2024-2025, lag- och kulturutskottets betänkande 10 2024-2025 samt landskapsregeringens svar nummer 2 2024-2025. Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 17 mars. Och med det konstaterar vi att nästa plenum hålls den 17 mars 2025 klockan 13.00. Plenum är avslutat.